Hyfsat fint skit.
Nej, fan! Jag är förbannad. Vänta lite. Prova, säg någonting nu bara.
Ja, hej.
Nej. Ja, så där jag efter det lilla missödet med ljudet är vi redo för inspelning. Det var faktiskt Leila Ros, vår ständiga sekreterare. Hon snobblade över någon sladd här.
Hon var full.
Ja, något var det i alla fall. Och också barn var hon. Ja, men hon är ju sån som person ju. Hon är inte så eftertänksam eller så här.
När hon är inne i sitt rökande så är det inget annat som existerar för henne.
Hon gick ju in till någon gång. Hon skulle inte sin väninna där ju.
Nej.
Ja, på Andersberg. Men så
alltså, hon bor där.
Ja, så alla hennes väninna bor ju där för. Så hon öppnade dörren inte hennes lägenhet och bara, åh vad fint Margit, har jag en ny matta här? Åh vad vack. Hon har gått in till grannen istället ju.
Vilken grann?
Hon har gått in till fel, gick in i fel dörr. Gick in till sin kompis granne istället. Hon var på fel våning.
Jag tror att hon är våning. Kommer det vara?
Nej, vad var det?
Det var någon gång i ens ungdomsglada dagar när jag och vem du nu var med skulle köpa sån här smuggelöl på Andersberg. Så hade vi fått höra att det var någon som sålde då i någon trapp där på någon våning. Så kom jag inte ihåg vilken var, så bara tänkte jag tror det var här. Så ringde jag på då, så var det någon utländsk gubbe som öppnade. Jag bara, hej, säljer du öl? Så bara tänkte han några sekunder så bara, jag tror att hon är våning. Ja, tack. Så gick jag upp där så bara, upp. Och så var det som, alltså det var som en butik. Tax-free butik. I en sunkig lägenhet. Så liksom rummet till vänster när man kom in, det var liksom fullt med flak. Och så hade hon gjort som en, ja men ett litet bord med en kassa liksom. Och så fick han bara beställa, ja, ska han det och så. Ja, tack, vill du ha på sig också? Så, ja.
Nej.
Visst, tack. Jo, det är sant.
Ja, men shit.
Och så var det liksom en kö då ute i trapphuset. Liksom,
nej, det var inte alls.
Jo, på riktigt. Jo, men typ 4-5 personer i en kö före mig. Det var när jag ville imponera på någon tjej eller så, jag vet inte. Ja. Skitsamma. Vad sa vi om Laila? Jag snobblar.
Ja, snobblar. Nej, men nu är ljudet fixat igen. Men jag heter Mange.
Ja, just det. Jag heter Sebbe.
Och detta är Pixelklubben 64, 890-talsretro på svenska.
Mm.
Vad spelar vi idag?
Idag spelar vi Mega Man 5.
Sweet!
Mm, eller? Inte riktigt lika sweet, men...
Men
det är ju trots allt Mega Man.
Ja, och jag såg ju verkligen fram emot att spela det här igen.
Ja, faktiskt.
Mega Man 5, ja. Men inte Mega Man 5 till Game Boy. För det har vi redan kört en gång ju.
Ja, det är ju Mega Man 5 till NES.
Ja. Jag bara passa på att säga det för er som är intresserade. Att det är avsnitt av Pixelklubben 64 som fortfarande ligger uppe. Det är vårt tredje avsnittet. Det är när Mega Man 5 till Game Boy.
Mm.
Och den spelar vi in i november någon gång, va? Oktober, november. Ja.
Det är något sånt, ja. En riktig överraskning till spel.
Ja, precis.
Mm.
Du är det E3 nästa vecka, Sebbe.
Ja, just det.
Kan du, är det något du ser fram emot eller vet du något? Eller?
Alltså det enda jag ser fram emot som vanligt är ju när Nintendo har en ny konsol och avslöjar. Det ska bli rätt kul. Fast det är, alltså jag gillar inte det här att det är Wii liksom fortfarande. Wii U. Alltså jag hade hellre velat att de bara gjorde något nytt. Med en vanlig handkontroll, vet. Men det är ändå alltid lika spännande faktiskt att se vad fan det är. Det är ändå liksom, ja, Mario-serien, Zelda liksom.
Jag vet ju själv att jag inte kommer köpa något utav dem, utav titlar som utannonseras, det vet jag ju. I alla fall inte förrän om 10 år eller någonting. Men jag tycker alltid att det är jätteintressant att, alltså, en nytt Final Fantasy tycker jag alltid är jättekul att läsa om. Eller nytt bärbart Castlevania och sånt som utannonseras på E3.
Ja, det tycker jag är ointressant. Men däremot när det är liksom ett nytt Mario-spel, då är det så här, wow.
Men jag hade någon snack om det här med Wii U, att de skulle presentera ett nytt sätt hur man kan använda det i stil med att Wii U är inkopplat till Wii och Wii är inkopplat till TVn och fyra kompisar och sitter med den här plattan och skriver grejer på skärmen.
Ja, men det är ju inte det man vill. Kan de inte bara begripa? Ja, jag blir så irriterad.
Men vadå inte det man vill? Hur vet du det?
Jag vill ha en konsol med en handkontroll som jag kan sitta och trycka på. Jag vill inte ha liksom en 15 skärmar man ska typ lägga på golvet, sen ha en Wii-konsol kopplad till någon annans röv, typ samt som en lång plast grej som ska vara som en golfklubba som man då ska använda på den här plattan som ligger på golvet, och samtidigt som man har 15 3DS i munnen typ inkopplad med wifi och... Nej, vadå, vi tycker om sånt skit.
Är det färg-tv också eller?
Mm.
Det, ja, men det är ju, ja, men det är Human Centipede. Nej, men det är bara intressant. Alltså, jag tycker ändå utvecklingen är kul, måste jag säga. Även om jag inte även om jag fattat aktivt beslut att inte ta del av det, så är jag ändå. Ja, men du vet det, det är som han som uppfann bilen. Han sa, ja, men hur visste du att folk ville ha en bil? Frågade honom. Så sa han, nej, det visste jag inte. Han gjorde inga undersökningar någonting. För hade jag, sa han, så hade jag frågat vad folk ville ha, så hade de sagt en snabbare häst.
Ja,
folk vet att... ju inte vad de vill ha förrän det.
Jo, men jag vet att säkert massa barnfamiljer vill ha det här, så de kan vifta vidare på sitt Wii. Men jag vill inte ha det, säger
du och jag har suttit och viftat med som var Galaxy någon sommar sedan. Det var ju jätteroligt ju. Ja, nej, det fanns inget fast där. Vi hade jättekul spelstunder både när vi körde Super Mario Galaxy 1 och 2.
Men Wii är ju helt överröst med skitspel. Allt bara går ut på att vifta och massa såna här jävla plasttillbehör, och jag är bara så trött på hela den grejen. Okej, att det är något spel som har ett moment där man ska vifta som i Super Mario Galaxy, men när det bara blir liksom att folk tror att när man säger att jag har spelat Wii, bara, ja, det är kul, det är bowlingen där, Wii. Eller typ, ja, jag tycker den boxningen är roligast. Det ser ut som att Wii är liksom en konsol med Wii Sports inbyggt, och så är det liksom det som är Wii.
Okej, ja.
Jag vill bara att det ska vara som en vanlig spelkonsol där man kan, okej, man kanske kan välja att ha och köpa alla de här kontrollerna, men själva grundkonsolen ska vara en vanlig konsol med en vanlig skiva man stoppar i och en vanlig kontroll, handkontroll. Ja, men med snygg grafik liksom. Så att då Nintendo fortfarande... Ja, men GameCube är deras sista riktiga konsol som verkligen var så här. Den var ju, hade ju typ bäst prestanda nästan när den släpptes. Den var ju mest så här imponerande. Men nu är det så här, när vi släpper Wii då med samma hårdvara som GameCube, men alla andra släpper moderna liksom grafikkonsoler, jag är kast på sånt, men...
Jo, men det har ju kommit fler bra spel till Wii än det kom till GameCube. Även om många spel till GameCube är underskattade.
Ja, inte fan, tycker jag att... Nej, men jag tycker bara det är synd att de har... Och så nu ska inte Wii U, den ska inte vara liksom som andra konsoler som ska släppas 2012-13 liksom, utan den ska ju vara nästan lika bra som PlayStation 3. Alltså, det, varför gör de inte bara? Alltså, vad är det som är så hemskt att vi skulle få ha Mario med skitsnygg grafik liksom?
För att det alltid har varit något annat än grafiken som är viktigare än i Nintendos konsoler.
Jo, fast det är väl, jag hade ju hellre sett att de gjorde en vanlig handkontroll och liksom jättebra grafik så att den kan hålla i 10 år, än att, nej, men grafiken är inte viktig, utan vi gör en massa jävla gimmicks och viftgrejer istället. Ja.
Ja, vi får se i nästa avsnitt. Jag är jättegravat, får vi se vad det var. Innan vi losas om vad vi egentligen ser fram emot, så ska vi skicka iväg Laila och hämta brevsäcken.
Ja.
Om hon klarar det. Ja.
Okay.
Blandad kompott som vanligt. Ja.
Okej. Okay. Vi har fått en liten kort kommentar från Tobias Nilsson som skriver: frågan är, när ska Dino Riders släppas på DVD? Ja, det var sjukt, för att efter vi hade snackat om det så tänkte jag att jag skulle vilja ha den på DVD. Så tänkte jag, ja, men då går jag in på eBay och köper den såklart. Och så bara fanns den inte, så började jag söka det. Ja, men googla, så hittade jag ingenting. Jag bara, vad skumt. Det måste ju finnas och allt annat finns, men nej.
Ja, vad snackar de? Jag har ju sett bilder på den på DVD.
Ja, det finns en, jag vet inte vilket land den är släppt i, fast det är inte hela serien, det är något som fattas, typ sista avsnittet. Och så är det så här VHS-kvalitet. Den är släppt, men det finns liksom ingen komplett serie släppt. Det finns sådana här bootlegs, finns, ja, men som är som en box liksom, men det finns, ja, inga... Ja.
Med så här lite grönt omslag. Så
det är nog den.
Okay. Aha! Ja, det är ju skumt ju.
Ja, det finns ju jättemånga sådana här obskyra serier som har släppts. Men...
Ja.
För att jag ville se det Ice Age-avsnittet. Det var därför jag ville ha den. För jag har ju typ alla andra på VHS. På svenska, men nej.
Liksom 14 avsnitt.
Kom igen. Mm. Det är jättedåligt.
Okay. Jag ringer dem, träffar video. Kolla vad fan.
Ja.
Det är de som hade den där råttan som kom och åkade skidor mot den i början av deras filmer. De svenska distributörerna.
Elias Falsberg skickar en länk till Squirrel Monkey.
Just det, det är de som gör klipp i stil med till exempel okej, okay, what if Facebook was invented in the 90s eller what if YouTube was invented in the 90s. Mm. Det är rätt coola sådana här klipp faktiskt. Så ser det ut som en sån här gammal dator.
Ja, det ser verkligen ut som det, alltså det...
Vad skriver han då om det?
Han skriver, kan man kalla detta modern retro? Frågetecken. Sevärt.
Det är klart, nyretro är klart att det är.
Nyrik.
Nej, men nyretro är klart man kan kalla det för. Det är ju det är.
Ja,
alltså att det är något man skapar, något som du ska... Ungefär som när du gör pärlplatte.
Jo, det är sant.
Men ja, att...
mm. Det var kul. Kul klipp.
Ja. Mm. Squirrel Monkey helt enkelt. Alltså ekorre, apa.
Ja.
Sök på det och så typ så här Facebook. Får man se, om Facebook hade kommit 92... Vad hade TV rapporterat om det? Och hur hade det sett ut? Hur hade själva sidan sett ut? Ja.
Robin Niklasson. Tjena boys. Tack för ett jäkligt roligt avsnitt senast. Hoppas att Lailas passiva rökning har påverkat era stämmor. Som alltid gör min dag.
Jag vet inte, Robin,
har han missat inte här? Alltså, hoppas att Lailas passiva rökning har påverkat era stämmor. Han kan ju inte mena att han vill att vi ska få strupkans.
Ja, men han kan ju bara, ja. Eller, nej, men han kanske vill att vi ska ha lite mer rötig röst.
Han vill att vi ska ha lite mer strupkans, som Lyle. Nej, jag bara skojar. Nej, men jag han kanske menar sig.
Och förresten, han heter Robin Uffe Niklasson, inte Robin.
Ja.
Judge.
Okej. Tänkte kolla med er om ni sett det här klippet från SVT:s dataspelstoppen. Från 1980 någonting. Det verkar som hon inte har en aning om vad hon pratar om. Diskutera gärna.
Jag tror snarare att det är 90 någonting. Men ska vi göra så här att jag trycker på play här. Och så får vi kommentera lite. Vi behöver inte ta hela, men vi kan se vad hon säger här, i alla fall. Schysst musik i alla fall.
Hej och välkomna igen till Dataspelstoppen. Idag ska vi recensera 5 nya spel.
Ulrika Berg. Hej, det är Ulrika på boken.
Och det här DuckTales är ett spel som är värdig ersättaren Super Mario Bros. Med en bra grafik, men framförallt så är det ett kul spel med många roliga överraskningar. Och ju längre du spelar i spelet, desto roligare så blir det. Man kan välja på olika världar som du blir expert på. Och det har du
så jag blir expert på? Det
gäller att samla ihop alla.
Kul att hon har manuset längst ner som hon... Vad är det för hemsk tröja hon har?
Och det blir i alla fall svårslaget. Ett plus är att det är ett mycket bra spel.
Men det säger det att plus att det är ett mycket bra spel.
Det var det sämsta jag hört. Min sa att det har inte lika bra joystick.
Ja, just det. Kontroll.
Fan, menar du det?
Ja, bra musik där i Rumänien-banan.
Ja. Ja,
hon ser helt förstörd ut när hon tittar bort mot skärmen där hon låtsas titta på en
film. Hon är sjuk.
I det här spelet så är det undervattensagenten i världen.
Undervattensagenten i världen?
Ja, James Bond.
Oljeläcker till att rädda sjöjungfrun. Det här är ett halvbra men originellt spel.
Jag får med att Robin Uffe skickade den här länken till oss. Om typ när vi började med vår podcast någon gång.
Det ringer en klocka, men det kan vara en påhittad klocka som ringer.
Faktiskt. Det var en konspiration mot Mang.
Mm. Nej, men det... Jo, men det kan nog stämma.
Ja.
Men, ja, det var... Ja, nej. Alltså, först och främst, Nintendo var ju som störst i Sverige då.
Mm.
För att DuckTales släpptes ju här julen 1990. Och det måste ju varit hyfsat nytt då när de recenserade det. Och, fast det var ju verkligen bara barn som spelade. Så det spelade egentligen ingen roll vilken programledare man sätter där.
Nej. Eller vad hon säger för att barn...
Ja, hon
alltså, ska de göra åt saken?
Alltså föräldrar som skulle köpa spelen, de behövde ju, De behövde ju sånt lätt språk som det är ett plus här att det är ett bra spel.
Så bara, ja, men du köper mig det.
Jo, men faktiskt, föräldrar som inte har någon aning om vad det där är för någonting. Det är fast som om jag skulle ha barn nu och de ska ha appar och sånt. Ett plus är att det är en bra app. Ja, men liksom, då förstår jag vad, då förstår jag vad de säger. Ja, men då,
är du så gammal? Liksom?
Jag har aldrig använt en app i hela mitt liv. Jag har ingen apparat som man kan använda
apparat. Har ni sådana apparat här man kan köpa?
No pun intended.
Nej, men du kommer ju bli som de du föraktar när du blir gammal. Men du hänger ju med lite.
Du är så okonsekvent. Du sa nyss så här bara att ja, men fan, sån här, det ska vara sån gamla spel med kontroll. Det ska inte vara att man sitter vid en sån här jävla väftare.
Ja, det finns väl en gräns. Man måste väl ändå hänga med lite. Vadå, bara för att jag gillar det och föredrar det så vet jag väl ändå lite om nya grejer. Jag vet ju vad en app är till exempel.
Ja, men jag vet också ungefär vad en app är. Det är alltså ett program som
jag föredrar också ofta gammalt. Det är inte det jag menar, men jag menar att du är väldigt så. Du låter nästan som en så här 80-åring ibland man pratar om grejer. Vad är det? App? Är det sån apparat? Det hade jag i den här ugnen. Det var en sån låda med en lampa på som blinkar. Är det morsekoden i den här också?
Mås. Ja, när var vi? Ja.
Jo. Att du inte vet vad en app är.
Nej, att jag aldrig inte använder app. För jag har ingenting som gör att jag kan använda en app. Alltså, jag har ingen sån dator. Jag har ingen...
Jag har ingen dator, okay. Nej.
Jag har ingen sån dator som kan använda appar. Eller sån här sån telefon med stor skärm har jag inte heller som man kan trycka på. Varenda gång det är någon på jobbet som ska låna min telefon till någonting eller kolla något, direkt så börjar de fram med fingret på den här jävla skärmen.
Va, på riktigt?
Ja, med min telefon.
Varför ska de låna din telefon?
Nej, men om man ska kolla någonting eller någonting.
Alla ska ringa med min
telefon. Men... alltså, direkt fram med fingret. Det fanns man kunna läsa en bok bara genom att kunna lägga fingret på. Jag har en gammal telefon, man kan inte läsa. Man kan inte bläddra med fingret här.
Om 20 år så kan jag nästan sätta pengar på att ordet iPhone-tumme kommer att existera. Du vet, precis som tennisarm och...
20 år sen, det kommer att dröja 2 år.
Ja, 20 år kanske lite... 10 år säger vi. Nej, men att det blir liksom en diagnos. Så han har iPhone-tumme, du vet.
Han använder för mycket. Vad skulle det vara för något?
iPhone-tumme. Ja, men att man använder tummen så mycket och hela tiden för den upp och ner och fram och tillbaka över den här skärmen. Man känner ju att man ibland får, men lite som Nintendo-tumme. Att det blir liksom en förslitning i tumleden eller vad fan det heter. Sanna mina ord.
Därför ska man ju göra som 40-talister gör när man använder mobiltelefon. De håller telefonen i vänster handen.
I stadigt grepp.
I stadigt
gärna
grepp.
Utsträckt armen.
45 graders vinkel neråt, alltså snett ner och så utsträckt. Och så glasögonen på näsan såklart. Och med andra handen, med andra fingret, med höger handen så pekar de lite sådär. Så gör de lite en min som en uggla för att det är svårt.
Och sen har de liksom en lapp med telefonnummer som de skriver upp varje gång de ska ringa istället för att bara lägga in det i telefonen.
Ja, exakt. Därför ska man använda telefonen på det sättet.
Ja. Jo, dataspelstoppen. Jag har föräldrarna och de... Ja, fast det låter ju... Den har bra joystick. Alltså det... Vadå, NES har ju inte ens en joystick.
Det är men det var inte ens etablerat...
Nej.
Det var inte så rotat än ju. Det är klart att hon kan säga lite sånt. Det var ingenting som... Jo, då kunde man det. Jag tycker det är okej faktiskt. För att det var... Man visste inte vad det här riktigt var. Jo, klart tv-spel har funnits i Sverige 10 år.
Hon kunde bara sagt att den har bra kontroll.
Nej, men kontroll joystick, det är liksom...
Nej. Undrar vad hon gör idag.
Ulrika Bergman. Hon ska vara gästen nästa avsnitt.
Nej. Det är kul.
Ja, det hade
kan inte så. Hitta henne.
Ja,
kan vi skrika glå på det?
Vi ska ha topp 5 bästa joysticks till Xbox.
Nej, jag har inte tid med detta. Det var länge sedan jag spelade in sånt här.
Jag tycker vi går vidare nu.
Ja. Just det. Ivan Komsic skriver: fan vad god lyssning. Kom på senare att jag missade kommentera om själva spelet som jag nötte en jävla massa hos grannen. Så sjukt bra musik. Måste vara topp 5. Jag gillar den som spelas på ridbanan mest. Han snackar alltså om Shinobi 3.
Return of the Ninja Master.
Ja. Och sen skriver han: vet inte hur mycket jag gillar förklaringen angående Mega Man 4 är en fullpottare, men jag förstår i alla fall hur ni ger betyg nu. Jag tänkte hela tiden att ni gav betyg baserat på hur kul och bra spelet var.
Jo, klart. Men också, man måste ändå ta lite hänsyn till vilken konsol det är.
Ja, men det är såklart. Det är ju det. Det är så man gör ju. Sen har vi faktiskt nya medlemmar också.
Förra avsnittet hade vi 0 nya medlemmar.
Folk måste ju ha hört det, så de gick in och blev medlemmar.
Ja, eller folk kanske så här. Vi tipsade att man kan berätta för en kompis om Pixelklubben 64, ta det som mål. Och ja, men ja. Vad heter våra nya medlemmar?
En hel drö, så här: Thomas Karlsson, Peter Melin, Stoffe Hoff, Hasse Nilsson och Christian Tamblay i Morglanden.
Vi är väldigt glada att ha er ombord, alla 5, var det va? Välkommen till Pixelklubben 64-klubben.
Welcome to die.
Ja.
Vilket spel var det de sa? Det var inte
ja, något. Nej, nu har jag kollat upp det. Det är ett X-Man-spel som Angry Video Game Nerd spelar. Och jag tror att det var Clone Wars 2 till Mega Drive. Welcome to die.
Okej, Mega Man 5.
Tack för spelet.
Ja. Och som vanligt är det en actionplattform av våra vänner Capcom. En av våra favoriter, helt enkelt. Kei Inafune, han är ju inte producent längre, verkar det som. Det är bara han här, Fujiwara, eller vad han heter. Och för oss släpptes det här spelet så sent som 93, i november till och med. Då hade ju faktiskt Super Nintendo funnits ett tag här.
Ja, och alla liksom stora kända spel till Super Nintendo var ju dessutom släppta. Så alltså Castlevania 4, Super Mario World, Legend of Zelda 3.
Ja, det var ju då på den tiden där det släpptes väldigt bra spel direkt till konsoler.
Release-titlarna var oftast bra. Ja.
Det var inte så att man fick vänta i 4 år på typ första Final Fantasy eller något.
Men nu är konsolerna så avancerade, så spelutvecklarna måste verkligen lära känna maskinvaran innan de kan. Men Super Nintendo, för er som undrar förresten, alltså Nintendo 16-bitar släpptes här i Sverige och Bergsala i maj 1992. Det är jävligt sent faktiskt ändå, liksom ja, 92.
Därav att Mega Man 5 nog sålde väldigt dåligt, med tanke på att det var liksom femte Mega Man-spelet och det släpptes nästan 94 här. Det är väl därför det är så jäkla dyrt nu.
Vad gjorde du och jag november 93? Vi gick i trean och
hade ju NES fortfarande då i alla fall. Nej, jo, det hade jag nog fan. Jag tror jag fick NES 94. Eller nej, fick jag verkligen. Jag har faktiskt glömt.
Jag tror att du har kommit fram till det något tidigare avsnitt att
ja, alltså jag har glömt för att jag kom fram till. Så att vi låter det vara.
Vi låter den ligga där.
Ja.
Jag skulle precis flytta då i november 93 från klotet till furet.
Just det.
Och jag samlade på The Corpse-figurer med spin-offen på G.I. Joe. Så det var lite vad som hände i våra liv november 93. Ja, skitsamma. Ja.
I alla fall, omslaget i det här spelet är ju ungefär samma både i PAL och amerikanska utgåvor, förutom att Mega Man alltid måste se lite mer arg ut på de amerikanska. Jag begriper inte varför,
men ja, men det var som jag kallar han i något avsnitt. Han ser lite mer grischock ut i de amerikanska, ser lite, han är rödare om kinden och lite mer bulligare, ja, på något sätt.
Han ser lite ut som någon sån här som mycket av mig i sagoböcken och sån här dvärgliknande.
Ja, man ser ut som mer som garbage pale kid ju.
Ja, lite. Men han är fulare i alla fall.
Han är mer mangaktig i PAL.
Ja, det är han. Jag tycker det är rätt snyggt omslag. Jag gillar att hela är liksom blått.
Men en sak fattar jag inte. Varför har Megaman så liten armkanon här? Han ser ut som, du vet, Chris Elliott i Scary Movie 2. Han som har den här lilla handen.
Oh, nej, hey, jag vet en gubbe på riktigt som har sådana arm.
Okej, akta dig för honom.
Så grotesk jag vet inte, men jo, den är ganska liten. Ja, jag vet inte.
Ja.
Men jag gillar omslaget i alla fall.
Ja, han ser i alla fall ut likadan ungefär som han gjorde på omslaget Mega Man 4. Men nu var ju Mega Man etablerad på ett helt annat sätt. Alltså nu 93. Nu fanns liksom, kanske inte i Sverige så mycket, men i världen så fanns i alla fall Mega Man actionfigurer. Han hade fått en tv-serie. Så han, man kunde ju inte ändra på han lika mycket nu som man kunde innan.
Nej, det är sant. Nej, här fick vi ju bara spela. För han hade funnits en sån anime när jag var liten. Hade jag ju skitit ner mig när jag upptäckte den.
Vad har du sagt då?
Nej, jag vet inte. Ja, och precis som i fyran så kan man ju ladda upp Megabustern och glida, som inte är någon attack. Det är någon baseballglidning helt enkelt.
Ja, ett sätt att ta sig fram snabbare och smidigare och lägre.
Och kan Flip-Top, den röda lilla roboten, är ju kvar som ibland öppna upp huvudet och slänga ut något matnyttigt till den, ofta någon sån här livboll, eller ibland kan man få ett liv till och med.
Ja, men det är oftast behöver
får man kassa i.
Ja, men oftast säger, behöver man liv så får man något annat. Behöver man något annat så får man livboll. Rush är ju kvar också ju.
Det är.
Ja, en Sven.
Och de har ju utvecklat det lite så att det är en ny med. För det finns ju bokstäver. Man samlar 8 stycken som bildar Mega Man 5 då.
Fast ja, en bokstav på varje bana, ja.
Ja, och samlar man alla dem så kommer ju han fram, den här gulliga fågeln, Beat. Och han nu ska vara, han ser ut som en pingvin. Fågelpingvinhuvud som flyger typ.
Han ser ut som en Angry Bird ju.
Ja, ja faktiskt.
Men han, den här Beat är ju bra att ha på sista bossen sen. Vi kommer snacka mer om det sen.
Just det.
Och, kära lyssnare, vi kommer inte spela lika många låtar som vi brukar göra när vi snackar Mega Man i detta avsnittet.
Nej, mest för att skona era liv.
Ja.
Eller ja, så hemskt är det inte. Men om man ser att det är liksom, ser till att det är Mega Man, då är det jävligt dåligt.
Ja, det är det enda det beror på helt enkelt. Vi är, alltså musiken når en väldigt stor dipp. Ja. Jämfört med de tidiga delarna i serien.
För att vara Mega Man, hade det varit något annat nästspel så hade man säkert tyckt det var bra. Men ja,
det, vad det berodde på, det var en ny kompositör, Marie Yamaguchi. En kvinna.
Marie
Yamaguchi. Jättegulligt namn, men tyvärr, du gjorde inte riktigt.
Nej, tyvärr. Yes.
Ja.
Marie Tamaguchi, jag vet inte, gulligt om hon heter också.
Ja. Nej, men vi kommer ju spela några låtar. Men ja.
Ja. Ja, just det. Handlingen då?
Ja, alltså, i förra spelet så var det ju faktiskt, trots allt, Sebbe, Dr. Wily som låg bakom det hela.
Vem kunde ana?
Ja, inte jag. Men, nu är det istället Megamans bror, Protoman, eller Blues då, som han heter i Japan. Det är synd att han inte kunde heta det, för att i Japan så körde de ju verkligen på det musiktemat. Hela tiden. Alltså,
jag tycker det är konstigt med, för att vissa karaktärer som Beat, det är ju verkligen också musikreferens. Det fick han ju heta här, varför kunde inte Protoman heta Blues då?
I vilket fall, Proto, han har blivit helt galen. Den här, och han har satt efter robotar att förstöra världen.
Igen liksom.
Ja.
Eller inte han.
Nej, det är alltid någon som gör det i alla fall. Dr. Kosak eller vem det är. Och dessutom så har han kidnappat Megaman skapare Dr. Light. Vad gullig han är här förresten, Dr. Light, i den här introfilmen.
Ja.
I sitt lilla börja tomteskägg där.
Det är ju en gubbe här i stan som är lik Dr. Light, du vet. Han som vi kallar kavajgubben. Han är också sådär gullig, tjockt skägg. Jo. Jag bara kom att tänka på honom.
Vi får foto honom och lägga upp på vår hemsida. Nej.
Ja, men han är som gäst.
Eller hur? Eller den, nej just det, ska vi inte säga. I vilket fall, Protoman tappar sin brandgula scarf. När han sticker iväg med Dr. Light och så liksom dinglar ner. Och den fångas upp.
Det
är så mycket roligare, säger Brangi. Och den fångas upp då Megaman, som blir helt chockad över att det verkligen är hans egen bror som ligger bakom den här kalabaliken, liksom kidnappar Dr. Light och håller på att förstöra världen. Och det är väldigt väldigt grafiskt imponerande intro det här.
Ja, det är sinnessjukt snyggt för att vara NES alltså.
Ja, det är nästan Super Nintendo.
Det är det.
Men på tal om Super Nintendo-kvalitet, alltså när man kommer till bossmenyn, fy fan vad snygga stillbilder där på bossarna där.
Ja. Ja, alltså grafiken är ju verkligen extremt bra för att vara NES alltså, ja. Men däremot designen på det man ser, vet jag inte om man blir lika glad över, men
jag håller helt och hållet med dig där.
Om man spelat 4 och sen sätter på det här, så tänker man bara, oj. Ja, det finns ju en jag tycker ser cool ut.
Vilken?
Det är ju Napalmman.
Ja, han är nog fast min favoritboss i det här spelet.
Ja, han är väl den enda favoritbossen för mig.
Jag gillar hans bana också, måste jag säga.
Ja. Men annars så, det är ju i alla fall Stone Man, Gravity Man, Crystal Man, Charge Man, som är ett tåg. Napalmman, Wave Man, vattenbossen då såklart, Star Man och Gyro Man.
Ja. Och den, men den vi började med av alla dem, det var ju Star Man.
Ja.
Och det första jag vill säga om han, det är att det här är ju fett lätt i ett spel som redan har rätt undermålig musik. Det här är den sämsta låten i spelet. Alltså Star Man låten liksom hacka hål i huvudet på en.
Men visst är det den som bara låter det pip 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 pip. Ja. Ja, kan inte ens nynna på. Riktigt kast.
Och Star Man bana, det är ju såklart en rymdbana. Som har vi ju sett tidigare i ett par Megaman-spel.
Visst finns det en i det här Pro Wrestling som heter Star Man.
Ja, det gör det.
Ja.
Nästspelet, ja.
Ja, just det. Men ja, rymdbana. Det, jag gillar det att de har lagt in den här lättare gravitationen. Precis som under vatten.
Ja, precis.
Det får det verkligen kännas som att det är i rymd.
Ett annat plus här man måste lägga in, det är ju faktiskt den vackraste av alla rymdbaserade Megaman-banorna som jag har sett hittills.
Ja, men det är det som är grejen. Allt är ju så jävla snyggt här.
Ja.
Mm.
Alltså, du vet det här, den här svarta bakgrunden. Och så på den är liksom utsmetat såna här små färgglada himlakroppar. Om det ska vara galaxer och lite stjärnor. Det är jättesnyggt.
Ja, det är verkligen. Syn bara låten förstör alltihop.
Eller den bästa delen av banan, det är att man kommer till det parti som är så härligt lagom svårt. Alltså med banans speciella hoppfysik som du nämnde, ska man liksom hoppa utan att träffa spikbollar som är i taket och lite på väggarna, så man måste liksom snekla runt. Det är rätt snyggt. Och Matools, de här små runda fienderna som är med i alla Megaman-spel, de har sån här jättegullig kosmonaut-dräkt på så här.
Just det. Det är verkligen kul att de verkligen kör vidare på de där Matoolsen. Och bossen Starman. Alltså det är en sån som jag vill tycka ska vara cool, vet. Starman. Jag tänker så här David Bowie, vet och
det är men, som Starman.
Fast han ser ut som någon som har klätt ut sig till en stjärna. En sån här pappstjärna man har klippt ut, vet, och hänger som en sån skylt över axlarna typ.
Han ser ut som någon som en julpjäs med typ årskurs 3.
Ja, exakt.
Så bara, det ska vara en stjärna på det här nu. Jag vill inte vara en stjärna, vad gjorde stjärna på det?
Ska du hänga och dingla som idiot? Han ser liksom ut så. Och så är han sådär diarréfärgad liksom. Eller sådär babybajsfärg.
Ja, det vet du mer än mig.
Men ja, det vet jag. Men, ja, men sådär äckligt urvattnad brun liksom. Och sen så beter han sig ungefär som, vad ska man säga, skalmen och dem. Han har ju också en sån här sköld som surrar runt honom av stjärnor då.
Ja, som han sen skjuter iväg. Ja, Wolfman var ju först på det. Ja, det var en sån. Och sen Mega Man 9 så är väl han satellitmannen. Eller vad heter han? Satellitnavigatorn.
jag vet verkligen inte vem du pratar om.
Nej.
Galaxy Man, han har väl ingen sån.
Nej, men det är en annan. Det är Mega Man 9. Crystal, nej. Ja, skitsamma.
Pizza Man, jag vet inte.
Fast Boss 3 är rätt kul för att den här tunna gravitationen som har varit på hans bana fortsätter ju i här.
Just det. Ja, det har gjort en kul grej med.
Och då blir det ju, du vet hur svårt det är att hoppa över Woodmans lövsköld när han skjuter iväg den. Här är ju jättelätt, för här trycker man så.
Ja, tyvärr har de gjort så att det blir för lätt, tycker jag. Men...
Nej, men faktiskt, det här är en av de roligaste banorna i spelet. Och det man får, det är ju hans vapen då, Star Crash. Men också något som heter Super Arrow.
Det är något nytt. Man skjuter liksom iväg en sugproppspil som fastnar i väggen och sen kan man då klättra upp på den. Det är väl något annat spel som också har en sån, eller?
Megaman-spel?
Nej, något annat spel. Jo, Quackshot tänker jag på. Han en sån.
Jo, han har ju... Det går ju ut på de här, fast... Ja, kan man använda dem till att klättra? Kanske man kan.
Men för mig. I alla fall, efter Starman så tog vi Gravity Man. Det är ju han som är med på omslaget.
Ja. Ytterligare en jävligt intetsägande. Fast i och för sig, förra låten var ju bara irriterande. Den här är bara så här intetsägande.
Ja, alltså varje gång vi sitter här och spelar in så kommer jag ändå ihåg låten i huvudet så här. Alltså när vi pratar om Megaman-spel. Men jag... Nej. Jag kommer inte ens ihåg hur låten går.
Nej. Inget att ha, verkligen. Och så dessutom, det är så här väldigt... Okej, hans barn är också snygg såklart, men det är väldigt fula såna här julastar gula färger, såna här arbetar.
Ja. Ska han också vara en sån här arbetarsak?
Ja, ibland mellan det och rymdboss.
Nej, jag förstår inte riktigt.
Men den här banan har ju nytt gameplay moment. Det är ju liksom såna här pilar i bakgrunden som visar var gravitationen sitter, och gravitationen kan sitta i golvet såklart, men också i taket.
Mm, så ibland så blir det som att man spelar upp och ner helt enkelt.
Ja.
Och det är nog en av de alltså roligaste grejer de har gjort med ett megamanspel, tycker jag.
Mm, jag tycker det är för gimmickartat. Det finns en annan boss i det här spelet som har en grej som är mycket mer fiffigt.
Alltså jag gillar den. Det är väl egentligen det som gör banan. Har inte varit med så har det varit den sämsta, tråkigaste banan.
Ja.
Men bossen däremot är ju... Han är väl en av de som har coolast design, måste jag säga.
Inte ens det.
Inte?
Tyvärr, nej.
Men jag menar liksom... I med vad det finns att hämta i bossväg från det här spelet liksom.
Ja, det finns två andra jag gillar mer så för än han.
Mm.
Och men den här striden sker också sådär lite upp och ner och lite på golvet och sånt.
Mm.
Vad hette det Nintendo-spelet som var sån Red Gravity?
Ja. Hade inte han...
Han med fylla fläck på handen.
Ja, hade inte han det. Ja. Jag fick för mig att jag alltid ville spela den när jag var liten. Jag vet inte om det var för att ni snackade om det eller... Men sen provade jag det för ett tag sedan. Det var ju jättedåligt spel.
Ja.
Jättefult också.
Det är alltså Red Gravity vi snackar om här.
Ja, just det.
Vi satt ju och snackade, alltså jag och han med Philip Fleck, han berättade ju om det spelet för mig så här, två, tre skoldagar. Åh, det är så häftigt, man kan göra det här och det här. Och...
Mm. Det måste väl vara amerikanskt spel. Det är så här fruktansvärt design. Jag tänker bara på så här gamla Windows-spel eller något.
Ja, det är ju likt, i och för sig det här... Ghostbusters till mer eller hur figurerna ser ut. Men...
Jo, men du, jag tänker amerikanskt. Det ska se ut som en riktig människa, men ändå har den så här stort huvud, så det blir bara så där osmakligt liksom.
Mm.
Det funkar ju i japansk design, men... Fast Gravity, men jag gillar ändå den boss-serien, för att när man har fått in knycket så känns det så... Mm. Det är ju bara något knyck, för att han ändrar gravitationen så att både han och mig åker upp i taket. Och sen så går han mot den, och då ska man liksom... Ja, det är svårt att förklara, men det är någon sekund där som man då ska hoppa eller liknande, så att man då träffar honom. Nej, så är det ju att han går väl i golvet och Megaman i taket, och sen när han åker upp i taket och åker Megaman ner, och då ska man i rätt sekund träffa honom.
Ja.
Det är ett kul boss, måste jag säga.
Det är det faktiskt.
Mm. Och här använder jag faktiskt mest den vanliga Megabastern.
Det gör det, ja.
Ja.
Jag använder ju han, Star. Vad ska man hitta för koppling här? Gravitationen är svag mot stjärnan. Ja, det borde egentligen vara tvärtom.
Ja.
Att liksom att stjärnan förstörs av gravitationen. Att på så sätt, som ett svart
jag tror, jag tror de själva satt. Du vet, när de skulle fixa ihop det här så bara... Kossa!
Ja.
Alla säger förhandlar på design. Ja.
Gravity, very strong. But star, also very strong.
Och så fattar de själva, eller de inser liksom själva att nej, det är inte så, men...
Vad säger det där? Ksa. Ett exempel på det var när jag och Sebbe var i Tokyo, och sista dagen så bestämde vi att okej, alla de här gälla mynten, vi måste köpa något gott för det, så vi kan ha på flyget hem till Sverige igen. Så vi gick till Ministoppu, som är liksom som pressbyrån då, fast i Tokyo, fast billigt. Och så köpte vi någon macka där, och så lade vi fram när vi skulle betala en sån här hundratals mynt verkligen.
Och det luktade verkligen så här metall.
Ja.
Från dem. Men det var ju såna, de var inte värda någonting.
Nej, det var ju en
yen, det var ju så här ett...
Nej, ett öre var det. Nej, men liksom
ja, knappt.
Ett halv. Yen då, eller 100 yen. Det var man tar bort en nolla och delar på hälften. Det är bara 100 yen, det är 10 och sen delar man på hälften 5. Alltså 100 yen är 5 kronor, så att ja,
ungefär.
Det är ingenting.
Och
vad sa han då? Han i
ja, det var slängd vi åt den här. Det var kossa. Och så tog han sig för pannan. Han tyckte det var jättejobbigt.
Men så började han räkna då sen itch,
sen. Han tyckte det var id.
Och sen 7 minuter senare var han klar. Ja.
Ja.
Ja,
så fick vi typ såhär ett tuggummi.
Det är, vi fick ju vara sån. Ja, macka för bröd finns ju inte i Japan. Det var ju något annat vi fick.
Ja, det var någon form av konstgjord källa franska med någon. Jag fattar aldrig om det var ost eller smör. Det var någon sån här sån, utspritt så lång liksom gul grej. Jag vet fan vad skulle det vara egentligen.
Jag fattar inte ens.
Det var ingen smakar ju naturligt.
Det var ännu inte tunnare än franskbröd. Det var ju, du sa att det var källarfranska, men det var ju
ja, typ av för alla, liksom tänk en källarfranska som för alla.
Fast det var ännu mer fluffigt. Det var ännu mer bara luft. Ja. Det var ännu mer bara glasyr var det ju stort sett.
Ja. Ja. Och sen i så låg liksom en lång, ja men en rand liksom,
en lång radda med något gott.
En lång rand med något gult som jag inte kunde identifiera riktigt.
Ja, men vet du vad?
Nej.
En annan boss jag tycker är helt okej. Okay, det är ju nästa, han Gyroman.
Kebabman.
Gyrosman, ja. Kommer att vi kallar honom för det då vi spelade första gången? Gyros. Gyrosman.
Ja, det gjorde vi nog. Ja.
Det fanns väl till och med någon pizzeria Halmstad som hette Gyros pizzeria, någonting?
Ja, kanske. Jag vet inte. Fridens minns jag.
Fridens inte. Fanns ju också. Jävlar vad de hade ostiga pizzor.
Ja.
Men han, Gyrosman, alltså hans låt är ju inte superbra. Men vad de har lyckats i själva melodin, det är att fånga känslan. För han är ju en luftboss, precis som Airman. Mm. Jag tycker på något sätt att de har fångat känslan av luftighet, alltså att man är högt uppe i stratosfären. Det känns på något sätt i melodin.
Ja, men tyvärr är det inte så bra, men jo, lite kan. Mm. Men banan är ju fin i alla fall. Den är ju ganska ljus. Så här fina vita moln i bakgrunden och...
Ja, det är också precis som Aarons bana.
Mm, ganska lik faktiskt. Ja.
Komma en gång när vi gick i trean och vi var i Varbergs fästning med klassen, så sa jag till dig att ja, om jag tittar på moln så mår jag illa.
Nej, jag kommer inte ihåg faktiskt.
Du tyckte jag var en idé.
Nej, jag kommer att jag var där. Jag kommer inte ihåg att du sa det. Vadå? Att du hatar mål?
Nej, jag kommer att vi låg där någonstans. På gräsplätt. Eller så säkert vänta på att tåget skulle komma eller någonting. Och åka hem till Halmstad igen. Och så bara, ja, när jag tittar på mål så mår jag illa.
Men vadå? Att du liksom...
Jag vet inte att de var fluffiga. Jag tror jag tänkte på sockervall. Jag tyckte inte sockervall var gott.
Det var inte att du låg ner och liksom mådde illa för att det rörde sig liksom i...
Nej, jag var ingen gammal tant. Jag var typ 10 år gammal då.
Ja. Jaha, okej. Okay. Nej, jag minns bara när vi kollade på han Bockstens mannen och när vi var på torget där och köpte sådana här lyckopåsar.
Helt säkert Stortorget eller någonting.
Ja, sånt skit. Ja, men de kostade väl typ 10 spänn. Så fanns väl en rosa och en blå, minns jag. Och så, ja men alla köpte ju sådana så. Jag kommer ihåg hon, kärringen som sålde dem. Och så när vi alla, vi bara, jag vill ha en påse, jag vill också. Så blev hon helt såhär pengakåt. Så bara stod hon så bara, ja, mera, pengar.
Nej.
Jo,
det var ju rätt smaklöst, måste jag säga.
Pengar. Jävla kärring.
Ja, verkligen. Men man vet ju inte vad man fick. Det var ju grisen i säcken och där.
Ja. Man kunde få så här äppelskal, gamla tånaglar.
Nej, men det var ju någon fick vampyrtänder, minns jag.
Mm, jag kommer ihåg att nästan alla fick såna här plastdödskalleringar i neonfärg.
Någon fick såna här lösläppar också som inte i, alltså de satt aldrig fast på läppen. Vad menar man skulle sätta dem? Så ser ut som man hade såna här tjocka rödmålade läppar.
Sådana här kassar, förfalskade buttericks.
Ja, det var ingen kvalitet i det här. Ja, ah, lekte man med 5 minuter, gick den sen nu.
Bara skit.
Skitsamma. Men det, en grej jag gillar på Gyrosman-bana, eller Gyroman. Det är de här, det är också som en bred plattform som rör sig kvickt upp, precis som i, ja men det var ju Shinobi 3 som vi spelade förra veckan. Och då ska man liksom glida under, eller man ska glida på den för att undvika sådana här tak med taggar och sånt. Det har de faktiskt inte haft med i något Megaman-spel innan.
Nej, det får ju det här spelet ha i loge för att det har ganska många unika moment. Men det var riktigt svårt, tyckte jag. Jag dog ganska många gånger.
Jag dog 21 gånger.
21 gånger.
Mm. Det var med en annan grej också som jag tycker påminner om Super Mario 3 Bros. Det här att man ska gå eller springa, eller glida gör man såklart, och så rasar golvet bakom en.
Ja, det finns en del annat som är ganska likt Super Mario. Inte just på den här banan, men...
Vi kommer till det.
Ja, tror jag, men kommer ihåg vad det var. Ja. Men sen bossen då. Mm. Han är väl en av de svårare, tycker jag.
Jag tycker han är den svåraste.
Ja.
Han var första
också. Han försvinner bland molnen och så skjuter ner såna här snurror. Ska han vara en sån här? Jag tänker att jag tänker på de här leksakerna. Du vet, en plastsnurra som man sätter på en sån här handtag och drar i ett snöre och så flyger den iväg. Ska han vara en sån eller ska han vara liksom en fläkt?
Alltså jag tror att det är någon form av...
Eller ska han bara vara en sån här horkraft?
Nej, jag tror men som Airman från tvåan, lite en fläkt i luften.
En luftfläkt.
Men det, sen när man klarat han, då får man Rush Jet. Men jag måste säga, du vet, i varje Mega Man spelar man klarat en boss, så det är alltid en kort, man kan kalla det för cutscene. Man får se Mega Man då, vad hans nya vapen heter och också någonting. Ja, man får se vilka färger han kommer ha när man har valt det här vapnet. Och här är det, alltså han står på en plattform och snurrar Mega Man bara.
Man blev ju alltid imponerad när det kom nya Mega Man-spel att det var mer avancerade sådana här cutscenes eller vapen mellansekvens. Men här så känns det som att man liksom gått tillbaka. Det ser ut som den här, när man har valt boss, den här rymd med liksom svart bakgrund och så någon rektangel i mitten då med någon ram typ. Mm. Varför gjorde de inte någon coolare liksom?
Nej, men jag tror de fick kortslag, Capcom, på den här effekten. Att de precis hade uppfunnit liksom att man kan göra så på NES. Det kan se ut som Mega Man snurrar runt 360 grader då. Fast det är väldigt imponerande för NES. Men de använder både här, men också på själva banorna, så är det också sådana plattformar som snurrar snett uppåt.
Ja, fast jag tycker inte de är överanvända direkt. Men jag gillar just effekten på banorna. Det ser rätt snyggt ut.
Ja.
Ja.
Vem hade vi sen?
Sen är det han, Crystal Meth Man.
Vad sa du? Crystal Man?
Crystal Man, ja.
Crystal Meth, ja.
Hans bana är ju jävligt snygg.
Ja, det är han.
Liksom, alltså, de har verkligen pressat nässen. Mm. De har verkligen lagt till detalj på allt. Han har ju sån här kristall. Det är likt, vem är det? Gemini Man eller något skit.
Mm.
Alltså golvet och taket är liksom kristall, men här blinkar de, eller vad ska man säga, skimrar liksom i rosa och blått och grönt typ. Det är så mycket som händer på skärmen.
Det påminner ju om den här andra isbanan Donkey Kong Country som också glittrar. Den är ju, var imponerande lika mycket, fast då man sänker ambitionen lite som den svagare konsol.
Men i alla fall det är ju någon form av, ja men det är ju en kristallgruva. Man tycker att det är rymd, men det ska nog inte vara det, va?
Nej.
Nej. Och fienderna består mest av de här som jag aldrig kommer ihåg vad de heter.
Matools?
Nej.
Sniper Joe?
Ja, exakt.
Ja.
Som finns i väldigt många former. Här har de ju en stor kristall. De laddar upp och skjuter iväg. Och här måste man vara lite klurig ibland. Mm. Man får liksom tajma så och ladda upp vapnet.
Det är fortfarande så att man ska samla de här bokstäverna. En bokstav per bana för att då kunna bokstavera Mega Man 5. Och för att få bit. Och den här bokstaven som är här, den är jävligt svår. För det är som ett långt fall som det alltid brukar vara i Mega Man-spel. Men så måste man veta exakt var i fallet man ska vara, om det då är till höger skärmen. Det är en sån try eller error. Liksom man har missat det. Första gången är det omöjligt att veta det.
Fast det är ju väldigt värt att ta de här bokstäverna faktiskt.
Ja.
Om man kan. Men Crystal Man som boss,
det är rätt lätt.
Ja, man skjuter iväg en stor kristall som liksom blir tre små.
Ja, han hoppar, man ska kalla det en W-mönster. Och så varje gång han har landat, det är bara peppar honom.
Ja. Sen kommer vi till min favoritboss och favoritbana i hela spelet, tror jag. Napalmman.
I love the smell of napalm in the morning. Apocalypse Now.
Ja, det ska det vara i Vietnam. Det är ju liksom en djungel med stora tigrar. Och sen kommer ju till och med till en sån här militärbas med tanks och grejer.
Ja, det är snyggt att de här tankarna är i bakgrunden. Men de ser inte ut att vara sådana här sci-fi tanks, utan vad ska man säga, nutida tanks
typ.
Ja, men sådana som man säkert använde under Vietnamkriget, va?
Mm.
Och det är väldigt ovanligt med tigrarna. Jag tycker inte de ser så robotaktiga ut. Det ser snarare ut som bara som tigrar.
Ja. Jag är just fiendedesignen av spelet är lite besviken på faktiskt.
Aha.
Mm. Dessutom återanvänder om det är i det oändliga sen med, men det kommer väl.
Ja, de senare banorna, ja. Mm. Nej, men själva banan, den här Vietnamdjungeln liten, det är väldigt, alltså skogsbanan har vi sett innan, men bara för att det är en djungel så känns det väldigt omegaman på något sätt. Alltså det är snyggt och jag gillar att de har gjort det.
Mm.
Och det är kul att det känns som,
ja, men det känns ju mer typ Contra eller Probotector eller något.
Ja, det är ju inte...
Fast man har verkligen fångat den här känslan. Det känns ju som att det är sådär varmt och vet, lite krutrök i luften. Och, ja. Nej, jag gillar den. Plus att bossen är ju riktigt cool. Han är ju lik Airman. Han har sådär stort huvud och axelparti liksom. Och så har han ju typ snyggaste attacken. Han liksom lyfter upp armarna sådär nätt. Och så skjuter han iväg två en palmbomb som sådär roterar snyggt i luften. Och sen... Alltså fysiken så, så jag kan ju ingenting om sånt, men fysiken liksom tekniskt känns rätt bra för det var NES. De liksom så här rullar runt på marken eller vad man ska säga. Det känns som en sån grej som är rätt svår att få till.
Mm. Ja, men det handlar ju egentligen inte om att inte kunna det eller inte, utan det är bara liksom, det är fast som om man inte kan någonting om film så känner man ju ändå när kameravinklarna är fel, när det skär sig, för att det finns någonting i oss som gör att ja, om ena kameran är där och den ska filma på nästa person sen, då måste kameran vara där. Vi har det inbyggt i oss, liksom hur det borde vara uppbyggt. Det är ju samma sak här, liksom en känsla bara att det är rätt, verkligen. Jo. Att det känns, när man väljer Napalmans vapen, jag tycker det känns så tillfredsställande, de
liksom, studsar sådär.
Ja.
Jag gillar Napalman.
Ja, färgerna, jag är inte riktigt nöjd med färgvalet på honom bara, men ja.
Nej. Hon ska haft lite mer.
Men det är du
här kanske.
Ja. Du sa att någon bana innan var som en grotta, det var Christopher, men nästa boss Stoneman, det är verkligen så här Gutsman 5.0.
Ja. Jag är så trött på de här byggarbetsplatsbanorna, ja. Vad fan det ska vara.
Ja.
Nej, vet inte. Det är ju Matul så liksom stenbakgrund, byggnadsställningar typ.
Men det här är ju den slätaste av alla banor här. Alltså den de har gjort, den som har minst detaljer på, som man ska säga.
Ja, som ett havsverk. Men konstigt nog så har ju den här banan bäst musik av alla bossbanor.
Det själva.
Alltså man, det är egentligen den enda man så här nynnar på lite när man har spelat spelet.
Ja, det är den melodin som sätter sig om någon.
Ja. Men sen han står med själv som boss, vet du fan, han är rätt tråkig.
Han ser ut som The Thing i Fantastiska Fyran.
Ja, det gör han.
Minns du som han hette, ja, i svenska översättningen han var med i Marvels Universum och de gamla goa tidningarna.
Hette han inte Big Ben? Nej, Big... Jo. Thing, Big Ben.
Big Ben heter han.
Just det.
Det är ju skumt. Varför, okej, okay, han heter liksom The Thing i USA och så importerar man honom till Sverige och så bara, nej men The Thing är för svårt att säga för svenska. Vi måste döpa något annat. Så bara, ja men Big Ben.
Kanske var för filmen heter det något. Och så att det kanske var innan, jag vet inte.
Finns det en film som heter Big Ben?
Nej, The Thing.
Jaha. Nej, den var
Big
ju...
Big Ben, skräckingande thriller.
Om du tänker på den från 80-talet så kommer den innan.
Ja, jag har ingen koll på
sig. Nej, men jag menar, de döper folk till så här gula trollet och gröna trollet. Men liksom, han får heta Big Ben. Han får heta Stenmannen. Men han är ju en sån boss som är med i många... Ja, men som Hardman och det. Han är stor och tjock och sen hoppar och landar så måste Megaman själv vara i luften. Annars börjar han vibrera.
Och ibland men, så faller han ihop sin sten och då kan man inte skada honom. Och...
Men du nämnde Matuls, de som är med... Vissa Matul som Megaman 5 är så jävla irriterande. För att dels har de samma svåra, man måste, det är svårt att hitta takten i dem för att veta exakt hur man ska skjuta dem. Men sen också liksom de här, när man väl haft ihjäl dem, ja då dör de inte, utan det blir bara tre små Matul
som är ännu svårare att träffa för att de är så jävla små. Nej, jag gillar inte dem och jag hatar dem ännu mer efter det här spelet.
Hata. Vad är det från?
Jo, Kenny Starfight.
Hata. Ja. Vad har vi sen för boss?
Boss? det är han, lokomotivet.
Lokomotivet.
Slash B. Charge man, han är ett tåg.
Eller lokomotiv.
Ja, jag har ett sånt gammalt ånglok typ.
Ja.
Eller vad det heter.
Men på hans bana så står man ju på ett tåg.
Det är ju rätt fräsigt. Ser ut som någon form av godståg, va?
Ja, men det är precis som tankvagnarna på den här Palmansbana. Tåget ser inte ut att vara liksom science fiction eller så här gammalt Vilda Västern tåg.
Nej.
Utan det är ju som, vad heter, Shinkansen. Japansk.
Ja, fast det är väl mer high tech i sig.
Ja, men jag menar att det känns som ett nutida tåg helt enkelt.
Ett vanligt jävla SJ-tåg egentligen.
Ja, precis. Öresundstågen. Nej, men man ser liksom i bakgrunden hur det går kvickt och så ska han liksom gå på tåget och hoppa från vagn till vagn. Alltså det har vi också sett i flera plattformsspel tidigare. Men
lite Nemo också.
Lite Nemo och Turtles in Time. Men jag menar att det, bara för att det är Megaman, så känns det så här, wow, kul att de... Det är ganska kreativt.
Ja, faktiskt. Men jag fattar inte riktigt... Okej, de här matrosen, de kör ju små lok. Det är ju rätt gulligt. Men resten av fienderna begriper jag inte riktigt vad de har med den här banan att göra. Det är liksom stora kycklingar. Eller hönor som skjuter ut kycklingar typ.
Är det inte bara mellanbossar? Vad är de nu?
Nej, det är väl egentligen bara stora fiender. Det är ju dåligt med mellanbossar förresten. I det här spelet.
Det är det.
Nej, de lyser med sin frånvaro verkligen.
De här stora som man minns från de tidigare delarna. De här enorma stora flodhästen till exempel. Sånt, jag menar hönapönan, liksom hur stor är den? Typ som Megaman, lite större.
Det finns så, en typ, en stor.
Men vilken?
Det är på Waymans.
Ja, just det. Ska vi bara säga då att Chargeman som boss är ful. Han är ett lokomotiv.
Och han låter du.
Ja, då tar vi nästa bana då. Vem är då åttonde och sista av de vanliga bossarna?
Det är den obligatoriska vattenbossen och Waveman.
Hans låt. Låter den som en typisk vattenbana, tycker du, från Megaman?
Inte för att vara med.
Nej. Man får känns, alltså inte direkt i låten. Det kommer ett parti senare som gör att man tycker att det låter lite som, ja, men kan ändå föra tankarna till Bubble Man och Diamonds bana, va, från de tidigare delarna. Men
nej, fast däremot så han har ju en av de roligaste momenten faktiskt. Ett väldigt unikt moment. Man, ja, Mega Man hoppar i en liksom vattenfarkost och åker på vattnet och så scrollar skärmen och då ska man skjuta typ delfiner och robotdelfiner och allt vad det är.
Och sådana här Sniper Joes också som kommer åka.
Ja, alltså det är väldigt kul moment.
Ja, men det är jävligt snyggt för att de har gjort fyra delar till NES, plus de har börjat göra Gameboy-spel och Mega Man också. De är tvungna att anstränga sig för att i de tidiga delarna är klart att det var lätt att hitta på nya moment. Okej, vi gör att han kan glida. Okej, vi gör att han kan ladda upp. Men här, de har verkligen ansträngt sig för att hitta nya grejer som gör att det skiljer sig från de tidigare delarna.
Och på den här banan som vi sa innan är ju en av de, det är ju nästan, är det den enda eller?
Den enda jag drar med till minnet nu i alla fall.
Ja, faktiskt. En jättestor, cool robotbläckfisk.
Ja.
Och då får man ju faktiskt åka i den här farkosten under boss-tiden, men det gillar jag. Det är fräsigt.
Men den här banan fanns ett annat unikt moment. Eller det var unikt då, men det är med i, tror det är Splash Womans bana från Mega Man 9.
Ja, just det.
Så här vattenbubblor som blåses ut. Och så stiger de då i olika hastigheter. Så man hoppar mellan dem för att ta sig uppåt.
Ja, jag kommer ihåg när vi körde Mega Man 9 första gången så sa jag att det exakta momentet har varit med innan. Det ser väl exakt likadant ut, men gör inte det?
Jag tror, ja.
Det är ju rätt trist ändå att de la in det i 9.
jag vet inte. Trist, ja.
Ja, men det ser ut som att de bara tagit.
Ja, men om Mega Man 9 ska vara liksom en sammanfattning av... Ja, eller jag vet inte. Ja,
fast samtidigt är det ju inte en massa andra moment som... Nej, jag vet inte.
Ja. Men Wayman som boss då?
Jag gillar inte honom alls.
Gillar inte honom? Nej. Han är nog, han och den här palman är mina favoriter. Jag gillar, han har en triod. Och så tycker jag det är coolt att han ser så arg och elak ut.
Men jag gillar inte alls färgvalet på honom.
Jag vill säga, färgerna påminner rätt mycket om den här palman, gör de det?
Mm. Jag tycker bara han har jättefula färger. Typ svarta simfett. Och så, jag menar, sån här ful blå färg. Och så typ orange, sån här bälte. Eller vad han nu ska ha. Ja, om man jämför med Bubbleman, Diveman och liksom Toadman, ja, då, nej, jag gillar inte honom.
Han går bort alltså.
Ja.
Och sen jag har klarat alla 8 bossar nu.
Ja, och då är det dags för spelets skurks första bana.
Skurk, ja.
Skurk är en Protoman.
Men det känns inte riktigt redigt, tycker jag, att Protoman ska ha ett slott. Precis som Dr. Cossack och Dr. Wily alltid har.
Nej, det ser dessutom ut som hans huvud.
Ja, hans hjälm är ju liksom ovanför ingången där.
Oh.
Ja. Men okej, 4 banor har Protoman i alla fall.
Och jag kan säga att jag blandar ihop de här väldigt mycket, för att jag tycker att de är jättelika. Det är inte alls som i de tidigare spelen. Det känns som att de går i samma färgval, i samma fiende liksom och allt möjligt.
Alltså färgval gör de väl ändå inte. Men det är en grej som de har med här. För att det är som du säger, de återanvänder mycket av fienden och sånt från banorna, ännu mer än vad de har gjort tidigare, Dr. Wily och Dr. Cossack-banan. Men de har ju en grej som inte var med på de vanliga bossbanorna, men som är med här. Det är ju de här satans försvinnande blocken
som man måste hoppa på
med det här ljudet.
Ja, de ser lite annorlunda ut här. De är också mer detaljerade.
Men här kan jag säga att här använder jag ju Rush Jet. Bara, okej, nu gör vi en kvick affär av det här, va. Nu tar jag Rush Jet och bara glider igenom.
Det var väldigt svåra block dessutom.
Men de här bossarna som är med på Protmans, dels, alltså i de här slottsbossarna, det brukar vara såna här stora jäkla bossar som dessutom skiljer sig från, om vi tar den här draken från Mega Man 2. Och det brukar alltid, och de här rummen med någon robot som rör sig runt, det brukar alltid vara ett annat upplägg på bossarna som är på slotten än de man har mött på de vanliga banorna, va? Men här så är liksom en boss på varje bana och en liten jävla vanlig robot knappt så stor som Megaman.
Det ser ut som en jävla Z-bot eller något.
Mm. Ja.
Nej, jag blir besviken. Men de kunde ha jättestora coola bossar i förra spelet och sen bara sådana här mini. Alltså de är ju inte ens... De är ju jättetråkig design och de gör ju inget kul. Alltså det är ju inga roliga bossar i det heller. Det är liksom bara...
Jag har inget speciellt moment med heller. Men det jag gillar med dem är att alla de här 3 bossarna, en på varje, de känns lite så här vintage doftande 50-tals science fiction.
Kanske. Ja, jag gillar inte alls Protonens banor faktiskt. Jag tycker det är tråkiga färger. De är för mörka eller så här murriga. Tråkiga bossar och extremt mycket återanvända fiender. De här tigrarna med att liksom...
Ja, ah, de har bytt färg här väl? Innan var
men då är det ju samma...
De har ju med Kents vita tiger här ju.
Ken?
Kents vita tiger.
Jaha. Ja,
hör men... du vad jag säger, människa?
Det känns bara billigt, jag vet inte. Det är ju bara såna här tråkiga fiender med, du vet, de här med sköldar. De här kanonerna som liksom är fast i marken, så är en sköld som öppnas och så skjuter det. Och de här som flyger som ser typ likadana ut.
Ja, men
det är ju bara sådana.
En grej gör de i alla fall. De slänger in ytterligare ett helt nytt spelmoment i Mega Man 5. Det är väl på den tredje Protoman-banan. Då är man... Den här banan har lite av ett rymdtema. Och tänk mobilspelet Snake.
Snake.
Då är det, ja, men som en snake som spelet som rör sig i ett tomt rum och ska man liksom hoppa på den för att ta sig framåt. Den rör sig lite upp och ner och så går den mot höger och ner, så det är att inte trilla av, va? Och det går hyfsat snabbt, och det är också ett helt nytt moment som man kastat in här.
Det var det jag menade som också kom från Super Mario. Det är ju exakt som Super Mario World.
Ja, men ja, det kanske, eller sitter inte den fast på en reling eller någonting, fast kanske så blir
samma. Nej, det är samma grej. Med gula blocken som man ska åka på, så måste man röra sig till den, för den försvinner ju bakom en liksom. Det är samma. ett fåtal moment är kul på de här banorna, men jag tycker inte alls att de är lika bra som förra Dr. Wily-banan så faktiskt.
Ja, men om vi spolar fram då till den sista Protmans bana. Den har också ett moment som är lite speciellt. Det är liksom en stenbaserad bana. Och vissa stenar, det är liksom gula block som hindrar dig från att ta framåt. Och då gäller det liksom att skjuta sönder dem och snabbt glida under. För att de här gula blocken, de är liksom bärande pelare. Så man har skjutit dem så liksom puff, rasar hela skärmen neråt. Så det gäller liksom inte bli klämd. Det är också ett nytt moment. Ja, ja, visst. Mm, det känns lite som ett så här tidigt arkadspelaktigt, måste jag säga.
Ja, som sagt, ett fåtal moment är väldigt bra, men resten tycker jag är... Nej.
Men det? Sen på den här fjärde Protman-banan kommer han in i ett rum sen, och där har vi honom.
Ja, tror vi i alla fall.
Han kör sin vissling.
Mm, fast man hör ju att den inte låter exakt som den ska.
Ja, för först tänker man, aha, de har remixat hans vissling här lite grann.
Ja, fast det är det ju inte.
Går lite annan tonart. Nej, vad är det då?
Eller han börjar ju gå mot Megaman. Mm. Och då uppenbarar sig den riktiga Protoman och skjuter den här fejken som det är då.
Men först hör man visslingen igen.
Mm, den riktiga visslingen.
Ja, och då kommer
och då kommer Protoman och skjuter sönder den här fake Protoman då. Och då var det ju såklart vår vän Dr. Wily som låg bakom trots allt.
Ja, jag tycker det är riktigt snyggt att när de hör visslingen, både Megaman och den här förfalskade Protoman, och tittar så här förvirrat runt omkring sig innan han kommer. Och det tycker jag är snyggt. Efter det här, så innan Dr. Wily dyker upp, då står Megaman bara i ett mörkt rum och så är det helt tyst. Och sen en vit textrad som långsamt kom upp ovanför för honom. Och det står något still med, aha, I never expected you to defeat bla bla bla, but now the real Protoman has appeared. Och så säger han då att Dr. Light is still in my captive, come if you dare. Och då ser man då att det är Dr. Wily sitt jävla UFO.
Ja, vem kunde ha honom?
Ja, jag vet inte. Ja, men vadå? Det är först i efterhand väl som du har...
Alltså, hade varit kul om det faktiskt var Protoman.
Mm. Det hade blivit en klassisk sån Cain and Abel-strid. Eller så här att bror versus bror. Brothers, brother.
Ja. Ja, och då är det såklart dags för Dr. Wilys bana.
Ja, för han har ju såklart också ett eget slott. Då, innan vi börjar snacka om hans bana, hans slott tycker jag påminner lite om, alltså det är väldigt The Jetsons, Cogwells Capers över det. Så lite färgglatt, lite Villa Villa kulla utsvängningar.
Fast det är det ju alltid, men här tycker jag att
nej,
det
är... inte så mycket som det här.
Kanske inte, jag tycker att det ser lite kassare ut i det här spelet.
Aha.
Aha.
Men du, inte ens Dr. Wily-låten är ju så jävla mycket att hänga i granen.
Nej, då måste du väl säga att Protomans var bättre.
Nej, jag vet inte.
Okej.
Okay. Jag tycker de båda är ganska så här axelryckningar helt enkelt. Mm-hmm. Oh, ursäkta. Oj.
Ursäkta, konstapeln.
Ja, ursäkta. Ja. Men de här är ju betydligt svårare också, Dr. Wily-låten, om man jämför med Protoman.
Ja, för första är det någon blåaktig... ganska fin bana om jag minns rätt. Är det den där det är någon lila skit i bakgrunden eller?
Kan det nog vara, ja.
Men här är det ju rätt kul del av banan. Det är sådana små kugghjul på väggen som snurrar som man då ska hoppa på. Och det här kan vara riktigt svårt för det är så snurrar ju de här. Och sen är det sådana här taggbollar som inte man kan döda som åker runt de här då. Så att här måste man ju välja sina hopp med omstway så att säga.
Man kan ju vara lite lurig att ta Rush Jet. Men så lurig kanske man inte är. Nej, men faktiskt, det är kul
inte jag, det här. Mm. Ja, det är det.
Men du, vi klagar ju på bossarna på Protomans slott. Att det bara var såna här vanliga jävla...
Ja, här är de ju mycket bättre. Här är de i alla fall stora, vilket de ska vara. Och den första är rätt kul. Bossstrid.
Det är Optimus Prime man möter.
Ja, eller Ultra Magnus är han mer likväl. Ja, alltså, men... inte du då, utan... Ultra Magnus.
Jo, han som han är där. Konvojn och Nasu.
Ja.
Japan, Famicom, Transformers-spelet. Ja, men det är klart att nej, det är Optimus Prime. Han är liksom blott, det är en robot va, med blått huvud, med röd och vit kropp.
Eller så är han bara fransk.
Nej, men blått huvud och nej, han har ju färgerna på samma ställe också som skitsamma. Det är sådana plattformar som man ska som snurrar som man ska stå på då.
Mm, han skjuter ju två plattformar som man ska lyckas ta sig upp på och skjuta han i huvudet.
Ja.
Och sen Dr. Wilys andra bana är faktiskt en vattenbana.
Sweet!
Med ja, men spikar i taket och de här jäkla kugghjulen från förra banan är ju med. Och de här jäkla matrosen såklart. Med ja. De här snorklarna som de har. Ja, från Mega Man 4 är det väl, va?
Mm.
Mm, just det. Och här möter man ju två jättestora sådana mecha-robotar.
Ja, det är lite mellanbossar. Det är mm. riktiga sådana anime-meckas helt enkelt. Och här är det perfekt att dra en gällande palmbomb på dem. Alltså, det känns väldigt tillfredsställande att man står där och så står den här djävulen då och så kommer emot den och så bara...
Mm.
Jag tror det är två stycken som krävs för dem. Bossen är på en andra Dr. Wily-banan. Det är liksom... Man kommer in i ett rum såklart och så är det som två... Om det är ögon som är i en cirkel... Mm. Så man då ska, såklart ögonen då som är den svaga punkten. Och på bägge sidorna så släpps det ut skott. Och samtidigt så regnar det och någon jävla anledning sådana gula bollar från taket.
Men ska det också vara någon form av bläckfisk? Ser ut som
det. Kan det kanske vara. Men mm. det gäller att på varje sida så är det liksom två plattformar som äger man själv då kan hoppa upp på respektive sidor och skjuta idioten i ögat där.
Ja.
Man säger så, ja men det är ingen robot. Direkt där, det kanske är en fiskbläck, jag vet inte.
Robot är ju viktigt för mig.
Ja. Men då brukar... Nej, det var ingenting förresten. Tredje banan, den är skit... Ja, det är ju egentligen ingen riktig bana. För man springer igenom på, alltså bokstavligt talat 3 sekunder.
Ja, jag begriper inte grejer med den riktigt.
Nej, det är bara en sån.
Men det är ju bara någon slags mellanpassage innan man kommer in i det här klassiska rummet med teleportörer då såklart. Där man återigen ska möta alla 8 bossar.
Men här gången kommer jag ihåg det för första gången.
Mm,
jag hade inte glömt bort det jag spelade. Jag tror att det kan bero på att Mega Man 5 är hyfsat kort faktiskt. Och att man har den anledningen hela tiden. Alltså den tanken är aldrig. Jag tycker det är kortare än 4:an.
Alltså, det kan vara för att det är mer. Man har klämt in så mycket grafiskt, tror jag.
Ja, men jag tror samtidigt att banorna är nog fan kortare. Även om det finns kanske lika många. I alla fall Protoman och Dr. Wally-banorna.
Vissa av dem är ju rätt långa.
Mm.
Ja.
Nej, det är de. Ja, men, nej, inte oh. Protoman och Dr. Wily.
Nej, det var någon som var riktigt lång.
Jag tror men det var på de vanliga det. Kanske. Men det är ju precis som sist. I alla fall så får man liksom en livboll efter varje avklarat strid mot de här bossarna. Mm.
Det jag gillar med den här återigen att de har lagt ner ännu mer detaljer på grafiken, det är ju att den här teleportören är liksom krossad när man har klarat den. Det är så här sprucken.
Innan tidigare delar så var det liksom bara att lampan var släckt.
Mm. Alltså, det är verkligen så att man har förstört något liksom.
Sen efter de här 8 bossarna, då är det första mötet med Dr. Wily.
Det är jävligt tråkigt, tycker jag.
Nej.
Är det något som känns utdraget? Jag vet inte.
Jag tycker den känns väldigt så här Mega Man 9 och 10. Av någon anledning.
Han är ju liksom i någon sorts... Ja, men det är ju bara som en sån här metallmosare. Är han uppe i taket typ och åker fram och tillbaka. Sen golvet är ju, åker ju uppåt samtidigt som han åker neråt. Och i mitten är liksom en liten håla med taggar. Så man kan ju inte stå i mitten, men man ska ju stå liksom nära mitten. Och så åker han fram och tillbaka. Och när han då dimper ner så kan man ju kvickt åka till ja, vänster blir det väl. Man står ofta på vänster och sprutar in i hans lucka eller där han sitter helt enkelt.
Skumpt nog, jag minns aldrig att Dr. Wily har varit så lätt som den här.
Nej, det var det jag menade. Alltså, det var lätt och väldigt tråkig.
Ja, ufot eller vad fan sen, det var någon dammsugarliknande grej. Den sprängs ju i alla fall.
Mm.
Och Dr. Wily sticker ju en sån här flyktpodd. Kast. En flyktpodd. Ja.
Mm. Just det.
Fjärde Dr. Wily-banan är precis som om man verkligen kan räkna det som en bana. För det är också en sån skitkort grej. Den när man möter är sån jävla... ATS till kycklinggångare. Fast lite mindre än de som varit med innan. Som annars brukar ta en jävla massa kraft när de skjuter iväg sina laserstrålar.
Jag vet inte riktigt om jag gillar det här med att de har... Det känns onödigt liksom. Varför ska man gå igenom en passage där det är typ ett fiende och så tar det typ 3 sekunder?
Ett fiende? Nej men det. Jag håller med dig därför att man kan tänka sig att okej, hade det varit massa små fiender. Så det brukar vara, okej, man kan passa på att samla på sig livbollar och fylla upp alla vapen och sånt, va?
Mm.
Men här är ju bara 2 fiender. Alltså, nej.
Nej, det känns onödigt bara. Ja. Det hade varit känns mer intensivt om man hade mött han liksom 3 former på raken. än att det ska bli sådana här avbrott. Så bara ha en lätt bana liksom, som tar en sekund att klara.
Men visst har de så i Mega Man 9 och 10? Händer det mer så att...
Minns inte, men i alla andra har det varit. Om du har haft så former liksom.
Vi har svarat om några veckor har vi Pixel nummer 64 när vi spelar Mega Man 9 och 10.
Ja.
Men okej. Okay. Då så är det dags. Sista bossen. Sista mötet i Mega Man 5. Dr. Wily.
Ja. Den känns lite komisk måste jag säga. Dr. Wily sitter i någon tankvagn som är väldigt kvadratisk. Den är liksom väldigt... Den ser väldigt så... Jag tycker den ser ut som den kommer från Stoppa duvan eller någonting.
Ja.
Den är liksom för hög för att den ska kunna fungera. Om man ska säga att så här minihjul. Och så åker den så här kvickt fram och tillbaka. Så man tänker lite, ja men en jävla cirkusvagn.
Ja men Stoppa duvan var rätt bra faktiskt. För deras flygplan där var alltid sådana jävla påhitt. Och de brukar alltid vara väldigt höga flygplan men inte så breda. Eller Bamse är likadan.
Ja, en grej som inte skulle funka där i praktiken. Liksom. Ja. Mm. Och han bara åker ju fram och tillbaka. Och det här måste väl vara den lättaste Dr. Wily någonsin.
Ja, fast den är ännu betydligt svårare än den här dammsuga-ufots förra formen som han hade.
Mm. Ja, och sen bjuder inte direkt på en jätteutmaning.
Nej, men sen efter den stora tankvagnen i alla fall, då är det en väldigt så här klassisk Dr. Wily-strid. Det är liksom att Dr. Wily sitter i sitt vanliga UFO. Alltså den han har, när man alltid först ser honom i slottet, när han flörtar med ögonbrynen. Den sitter han i ett mörkt rum och så kan han då dyka upp var som helst någonstans i rummet.
Mm. Och här är det faktiskt en ny sprite för Dr. Wily. Då ser man honom liksom framifrån. Han ser mycket mer detaljerad ut, tänkte du på det? Och det är ju här då, om man har tagit alla de här jäkla bokstäverna, då kan man använda den här lilla sidekicken Beat.
Pingvinfågeln.
Ja, han är ju riktigt bra ju.
Ja.
Han liksom är ju som en målsökande missil kan man ju säga. Så han flyger liksom ovanför Megamons axel och sen skjuter man iväg honom och attackerar han liksom Dr. Wily när han kommer fram.
Ja, för att egentligen så går det rätt bra att klara det här med Megabusten. Men ibland är det för högt upp Dr. Wily. För han, som sagt, han kan dyka upp vad som helst. Det är perfekt att skicka upp bit.
Man kan ju använda rätt mycket innan hans kraft försvinner. Så är också kul moment.
Sen man
känns det som att man får ut någonting av att man har samlat allt detta.
Ja. Det är sant. Men det är ju faktiskt lite annorlunda här, därför att här i Mega Man 5, Dr. Wily ber ju inte om nåd på en gång när man har klarat honom.
Nej, han flyr ju. Och så springer Mega Man efter sig någon sån här, jag vet inte, jag tänker bara på Charlie Chaplin, någon jävla slapstick humor, att de jagar. Eller Benny Hill såklart. Att de jagar. Ja, han jagar Dr. Wily då, och sen kommer han in till Antrum och då lägger han sig på knä och så hänger ju stackars Dr. Light i en bur i taket.
Ja, och då ber han om förlåtelse.
Ja, fast sen sticker han och när man har räddat Dr. Light så liksom rasar taket ner.
Ja, och där är ju en ny animation på Megaman. Mm. Alltså för att taket trillar ner och så blir han hålla upp hela taket med sin arm för att inte han Dr. Light ska krossas.
Det är ju nobelt.
Det är ju nobelt, men där är det... Han har en sån här ansträngt ansikte och han svettas lite. Det är också helt nytt.
Han är ju He-Man här. Han håller upp en jävla sån tak.
Ja, visst.
Ja. Och då kommer ju Protoman och räddar dem.
Ja, först Visslingen, sen Protoman, ja.
Mm.
Men Dr. Wily har tydligen lyckats komma undan en gång till då.
Ja, lika bra. Men i alla fall slutsen så får man ju se hans slott som liksom pulveriseras. Och jag tycker... Det känns så annorlunda och gulligt där, för man ser ju Megaman och Dr. Light bakifrån. Och så står de på någon så här, ser ut som typ Grand Canyon eller något. Sen så är Protoman också med lite närmare bilden liksom också då. Man ser han bakifrån hjälmen sådär. Det är väldigt gulligt på något sätt.
Ja, jag tycker nästan det är mer fint faktiskt. Men Protoman, han är alltid sån lite sådär. Han ska vara lite en offside. Han står liksom inte med dem där. Och i något, om det var trean som slutade med att Megaman tittar upp mot himlen och ser Protoman där.
Det är han är lite som den maskerade rosen.
En liten tjej med jättelånga flätor.
Ja, så är lite mystiskt.
Maskerade rosen. Vad var den hette när han var vanlig?
Typ Börje.
Ja, Börje, just det. Annie. Jag heter Annie. Och det här är Börje. Ja. Men du, jag får erkänna att du hade rätt om en grej.
Mm, just det.
Vad hade du rätt om?
Jo, det här att jag har sagt nu i fyra Mega Man-spel, att när de visar bossen så står det ett namn. Jag har sagt att
det är en random bossen. Mm, ja, jag har sagt det kan inte vara han som designat bossen. Därför, varför på 8 bossar? Hur fan kan det vara 8 olika designers? För det enda designerna vill ha, det är just coola bossar. Det är väldigt otroligt att 8 olika har lyckats liksom producera sådana som du.
Men tjej fick många.
Ja, för vad är det som står?
Så nu har Capcom fattat att de ska lägga till texten boss designer. Ja. Då står det namnet under. Det kändes skönt att jag fick rätt där.
Ja, så det står, det är Waveman och en bild på honom, så står det precis efter designer coolen och så. Katsuhagi, Ninja, Sushi. men faktiskt, därför att här i eftertexten i Mega Man 5, det verkar inte vara lika många artistnamn och pseudonymer som det var i något tidigare, utan det verkar vara mer att Staffen har sina riktiga namn.
Men vi vill ha cred nu äntligen. Kan
ja.
Jag undrar hur jävla, det här spelet kan ju inte ha sålt bra. Det måste ju kosta jättemycket att utveckla. Och sen kan ju inte sålt bra med tanke på hur sent det släpptes.
Ja, men SNESen var liksom släppt över hela världen då.
Ja. Nej, jag fattar inte att de ens gjorde det. För det är ännu skummare att de gjorde till Gameboy, tycker jag.
Fast jag tror mer att det har att göra med att hur enormt stora de tidiga delarna var, plus att NES-en fortfarande var jättestor.
Den levde ju fram till 94. Gameboyen var ju mer logisk kanske, för den var ju ändå mer levande längre än vad NES var.
Ja, det kanske det.
Det var bara Pokémon släpptes ju liksom 98.
96 i Japan, jag tror.
Ja, men här.
Jag minns att Pokémon-hysterin kom hit.
97 tror jag.
Nej, jag tror att det var 99 tror jag att det var i Sverige. Ja. Tror rätt sent. Ja. Jag vet att tv-serien Pokémon började visa på TV4 våren 2000. Det var då vi slutade 9, minns jag. Och då hade ju precis, jag tror det var bara hösten innan som Pokémon hade kommit hit.
Ja, det kanske var.
Innan så sa man ju fortfarande Pokémon. Alltså man fortfarande läste om det som i Japan hette Pokémon. Ja, Pocket Monsters. För så
Pokémon sa vi sagt.
Pokémon.
Shin Pokémon.
Vi kan bara säga det väldigt kort. Vi var i Japan då för något år sedan. Alltså Pokémon är ju verkligen jättestort där. Det kanske alla vet redan, men Pokémon Pikachu, de syns verkligen överallt på alla jävla ställen.
Ja.
Fortfarande alltså.
Ja, det är rätt sjukt.
Men du, Sebastian. Du, grafiken i Mega Man 5.
Ja.
Vad har du att säga?
Men den är ju fruktansvärt snygg och avancerad för att vara NES alltså. Den är riktigt jävla imponerande. Ja.
Men visst, Mega Man. Ja. Själva han, gobben, den blå bombaren, där kom det. Visst har han sett likadan ut sen Mega Man 1?
Ja, det har han ju.
Exakt, eller?
Ja, det har han. Men allt annat är ju så, alltså, alla små detaljer och allting har de verkligen pressat till max, liksom.
Det blev helt enkelt inte snyggare än så här på Nintendo 8-bit.
Nej.
Och allt ifrån bossmenyn, att de verkligen ser ut som det är SNES-kvalitet verkligen på de där, till alla färger, alla detaljer som är på banorna och...
Ja, allting rör sig och blinkar och gnistrar. Alltså allt är verkligen avancerat.
Ett litet minus bara på att Capcom blev så kåta på den här jävla snurrgrejen som de hade uppfunnit och skulle ha med det på så många olika banor i spelet.
Nej, vi gick ändå för en hopp typ. Det var väl inget att snäga.
Ja, men jag tänkte, det är som gimmick bara. Ove måste vi ha med det på flera ställen. Ove är med när han får nytt vapen. Ove är med på den banan han ska snurra där. Ove är med när han ska tas upp där. Det är ju med flera ställen i spelet. Skitsamma. Musik och ljud.
Tyvärr.
Det
är det sämsta med spelet.
Ja, det är ju det stora minuset. Verkligen. Ja.
Mega Man är ju liksom musik. Då kan man inte komma dagarna som ett gammalt skitsoundtrack.
Lika mycket som Super Mario-spelen alltid blir kopplat till bra kontroll. Mega Man är ju lika mycket musik.
Ja, han heter ju fan Rockman för början.
I Mega Man 5 finns det inte en enda riktigt bra låt.
Nej, det finns typ 2-3 okej låtar.
Ja, och det är alltså en helt ny kompositör som de hade. Vi nämnde henne i början av avsnittet. Marie Yamaguchi. Och jag kollade upp vad hon har gjort. Hon har gjort musiken i Super Ghosts and Ghosts samt två andra spel av Capcom, UN Squadron bland annat, till Super Nintendo. Men detta var alltså hennes första Mega Man-spel.
Första och enda säkert.
Ja, hon var med i någon hörna till om det var nian eller tian också.
Mhm. Konstant tog henne då.
Nej, men det blir ett helt poängavdrag faktiskt, blir det.
Ja, nej, det är tråkigt musiken.
Ja, kontroll.
Ja, samma. Helt enkelt.
Ja,
det är det. Nej, lika bra som alltid helt enkelt. Och finns inte så mycket att säga.
Jag tycker det är kul att det verkar inte vara lika många fiender här som kräver så här många träffar som det var i fyran.
Nej.
Alltså man inte behöver använda den här uppladdaren. Uppladdaren megabuster.
Och sen var det tristare fienden tycker jag.
Ja. Okej, okay, Sebbe, då är det dags. Sätt ett betyg på Mega Man 5.
Det är ju ett, alltså det är ju ett väldigt bra NES-spel, kan man inte säga. Och väldigt snyggt och roligt och bra bandesign, men tyvärr
det är
så
är det så jävla roligt verkligen.
Ja, det är ju ett kul spel. Alltså jämfört med väldigt många andra NES-spel, men alltså det är Mega Man, så tyvärr jättedålig musik och bossarna är ju ja, inte jättemycket att hänga i julagranen. Men det får ändå 6 av 8 bitar.
Det innebär att du ger dig lika mycket som Mega Man 1. Då får jag dig så här, om du ska välja Mega Man 5 eller första Mega Man, eftersom båda fick 6 av 8. Vilket väljer du?
Ja, jag väljer 5 faktiskt.
Ja.
Jag tycker att 1 är för ja, styltigt och långsamt. Alltså, nej, jag tycker egentligen att det här är roligare att spela. Jag vågar inte säga att det är ett bättre spel, för då får jag väl en kniv i ryggen. Men ja, det är roligare att spela.
Men du tror att våra lyssnare så lurar att de skulle döda dig, skulle de smyga ut.
Nej.
Okej, men ett betyg här då. Alltså, nu gillar vi ju serien. Nu har vi liksom spelat 4 tidigare delar. Alltså det enda som det är upp till nu, det är ju själva barndesignen. För att allt annat är ju redan etablerat. Och jag tycker faktiskt att det är kul att de lyckas lägga in alla de här nya momenten. Alltså alla de, jag menar, från Napalmans oväntade Vietnambana till den här jetskin eller vad det var på Waymans bana och på vatten, alltså Chargemans tågbana. De här speciella hoppmomenten och att man åker på den här snaken i Protoman och Dr. Wily-banan. Alltså, jag gillar verkligen Capcoms kreativitet. Mm. De försökte verkligen krydda på konceptet.
Ja. Ja, man kan ju inte göra så jävla mycket mer egentligen med, liksom.
Men det här att man först skulle tro att det var Protoman som var skurk, jag tyckte det blev lite misslyckat.
Ja, kanske.
Ja. Ja, men vet du vad, jag tycker det här är det sämsta av de Megaman-spelare vi har spelat hittills. Men det betyder ju ändå samtidigt att det är bättre än typ 90% av alla andra NES-spel där ute. Ja. Jag ger, ja, de andra spelen till Megaman har gett antingen 8 då, det var 4, och de andra har fått 7 av 8 bitar. Jag ger Megaman 5 till Nintendo 8-bit, 6 av 8 bitar.
Rättvist, ja. Och inget mer.
Det, men det är inte lika dåligt som ryktet säger, måste vi säga.
Nej, verkligen inte, det är ju ett bra spel. Alltså, han har köpt en NES liksom och inte spelat så mycket innan och fått 10 spel till och detta var ett av dem. Då hade man ju liksom säkert tyckt att det var jättekul och bra. Men eftersom man är så Mega Man fan så, ja.
Är du det?
Ja, det är väl klart. Tycker du om, med?
Tycker du om han Mario?
Ja, det gör jag.
Okej, okay. Ja, men ska vi försöka hitta den finaste bajskoven?
Extra, extra. Dagens musikblick blir alltså låten som spelas på Dr. Wily-banorna i Mega Man 5. Varsågoda.
Ja, det var en bra låt som valt sig. Duktigt.
Riktigt jävla bra.
Ja. Jag tycker den känns ofärdig, den låten, på något sätt.
Han har ju samma låt på alla barn, men ja, den låten som spelat på hans barn helt enkelt.
Det är också lite låt av Marie förresten. Vad fan, det brukar alltid vara Dr. Kosack hade minst två olika låtar.
Ja, känns som att de tappade lite på slut. Nej, nu är det väl ändå dags för tillbaka till bilderuta 1.
Ja, det är du som är doktorn.
Doktor Mario.
Doktor, ja, eller... Okej. För er som lyssnar för första gången på Pixelklubben 64, så i vårt segment tillbaka till bilderuta 1 så håller vi just nu på att gå igenom 80- och 90-talens coolaste actionfigurer. Och nu har vi kommit fram till de små lekvärdarna, eller playsetsen, som heter Mighty Max.
Egentligen inga actionfigurer.
Nej.
Men pojkleksaker.
Och jävligt viktiga för oss under tag där. Fast vi sa ju inte Mighty Max.
Nej, det sa Mitchie Max.
Ja. De första Mighty Max gjordes av brittiska Bluebird Toys 1992. Och de var väldigt lika de här Polly Pocket som fanns innan dess. Också
det var ju de. Ja, det var de som gjorde dem.
Hur kan man förklara lite tydligare vad Mighty Max och Polly Pocket var för någonting?
Ja, men liksom, ja, men små playset som man liksom kunde öppna, så var det jättesmå figurer i. Jag hade faktiskt Polly Pocket, för jag tyckte till och med att de var coola innan jag upptäckte Mighty Max. Mm. Fast det var någon av min stora systers kompisar som typ sålde den till mig, eller vadå? Fast jag betalade som kom och hämtade den sen igen. De vill ha 70 kronor. Jag tyckte det var
shit.
Jag bara tänkte, vill att jag ska ta ett lån eller?
Det måste vara dyrt. Jag kommer ihåg de stora Mighty Maxen kostade ju 95 spänn. Så att det
är
70 spänn för så. Nej, men den första Mighty Maxen som kom, eller först och främst, man får ju med en 1 centimeters gubbe i varje. Eller man får med flera gubbar, men man får med Mighty Max medkom i varje. Och han skulle då vara en liten pojke med blont hår, t-shirt med stort M på, och så en baseballkeps. Så handlingen då var att när han vred på sin keps, handlade han då i olika världar varje gång. Det var det som var liksom the plot, så att säga, bakom
leksakerna. För att de gjorde liksom serier och så här comics på baksidan av förpackningen, så att det blev ju en lite större grej av det liksom. Man levde sig in i det mer när man hade sett den, tyckte jag, på något sätt. Det hade inte varit lika coolt om det inte varit sådana här comics till.
Jag kommer ihåg, för att det var så jävla svår engelska, vill jag minnas. Alltså, jag fattade aldrig. Man kollar på dem nu, alltså orden de använde är ju...
Nej, men bilderna var ju fräsiga.
Ja, det var äkta sån tidigt 90-tal serietidningsstil på det.
Ja, verkligen.
Och de första Mighty Maxen som kom, det var ju det som är Doom Zones, som var lite större. De var ju som en handflata.
Det var väl de vanliga, eller vad man ska säga dem.
Ja, eller det beror på vilket man tycker. Man kan egentligen bara säga det från stora och små. Och de små heter Horrorheads. Som ofta var baserad på något, ja men skräcktema, kan man säga. Det fanns ju, ja.
Ja, det var den första jag hade, en sån liten i alla fall. Jag såg den på leksaksmagasinet. Sen åkte jag hem och så sa jag att jag vill ha en sån. Kan jag inte få det? Och då fick jag faktiskt det, så att jag fick skjuts av någon, om det var min pappa eller någon annan. Precis innan de stängde då, så köpte jag den. Och den tycker jag än idag är en av de coolaste av alla. Faktiskt är den här Toxic någonting. Det är ett vitt ansikte med en sån här gasmask och sån typ gröna ögon.
Den heter Might Max Fights Nuke Ranger.
Just det, Nuke Ranger. För att den figuren i där är riktigt cool. Alltså den onda.
Monstret man
får med. Han är någon sån här stormtrooper liknande grej. Och så fick man en farkost med, man kunde plocka ur då som han kunde sitta på.
Men är det den du gillar bäst? För bland de första Horrorheads som är små, det är ju precis som Megaman-bossar. Den kom 8 stycken huvuden, kom då, alltså leksets. Ja. Olika monster då. En fladdermus och någon lava. Vi kallar ju alltid dem för banor när vi var små. För att en bana kunde heta till exempel Mighty Max Against Droid Invader. Alltså det är omöjligt att vi skulle säga det på engelska.
Ja, det var lite väl.
Ja, så vi kallar det oftast bara för lavabanan, vampyrbanan, vattenbanan. För vi är uppväxta med tv-spel, så vi använder såklart tv-spelspråk till det här.
Jo, men det kändes ju lite som det, att det var olika hinder, liksom plattformar och sånt.
Men jag gillar det bästa av de små.
Ja, men det är ju han, Nuke Ranger. Men sen fick jag också den här vattenbanan som vi sa. Den här blåa som han orm i tröten. Och den här lavabanan. Men den tyckte jag var rätt trist. Fast vatten, monstret gillar jag.
Fast det var ju rätt trist, eller lava. Det var rätt platt. Jag tyckte bäst av de här små. Den här Mighty Max Neutralizer Zomboid.
Ja, den ser riktigt grotesk ut faktiskt. Just det.
Men när vi var små, jag hade ju aldrig någon av de här små horrorheadsen. Utan jag hade ju de här Doomzonesen. Och det kom ju 6 stycken. Av de stora. Ormbanan, isbanan,
skrättbanan,
spindeln och en Doom Dragon. Fast där vet jag att det var, det är den här ödelhuvudet, men där vet jag att vi sa Doom Dragon. Och den här Warship 7 också, den här gethuvudet.
Ja, den är rätt fräsch. Den fick jag, fick rätt många Mighty Max i Helsingör när vi var där. Där fick jag den Warship 7 och de här lavabanorna och små. Men den första utav de stora jag fick var ju den här ormen. Den är ju en av de snyggaste tycker jag.
Ja, för att de flesta av de här Mighty Max, det är liksom ett huvud som man öppnar. Och så kan man då leka då att dels att det är ett golv, får vi säga isbanan, och också en vägg då där man kanske kan dra ut en spak eller göra någonting. Men den här ormen var ju uppbyggd på lite annat. Själva huvudet kunde man ta upp också.
Ja, liksom vägg. Och den såg ju faktiskt ut som en hel orm här, för den ligger ju ihop, ringlar liksom. Men där fanns väldigt mycket, jag kommer ihåg. Ja, man viker upp då så att det blir en vägg och sen huvudet. Och sen är det någon sån här typ lian man kan fästa mellan dem. Sen kommer jag att jag upptäckte att det fanns så här små detaljer så här efter ett tag. Jag hade haft den säkert några veckor innan jag upptäckte. Men man kunde liksom, det är någon sån här svinkstaty och något slag som man kan ha någon sån här, det ser som en liten grav som man liksom kan vrida på så öppnas den. Och sen var det även någon sån här mumiegrav mot väggen man kunde öppna, så är det en mumie där.
Men då var, det var då jag såg över den måste en gång.
Ja, jag tror det var du som visade till och med.
Ja, det var misstag. Bara för att jag hade med min ormbanan till dig också. Och så sa du något till mig om hur ska jag hålla reda på vem som är vem. Så jag bara, men jag vet min, för att min sån här svinkskista är lite lös. Så jag skulle bara visa att den sitter lös. Och då bara, det öppnades.
Det var stort då.
Ja. Och när vi samlade på det här var så hösten 93. Julafton 93. Då önskade både du och jag oss den här allra största leksaken med Mighty Max.
Skalmont.
Ja, yeah. Den var ju enorm.
Ja, eller var den egentligen? Lådan var ju enorm i alla fall.
Lådan var enorm, om man jämför med hur liten Mighty Max är en centimeter.
Jo, den var rätt stor. Men den var ju, jag tyckte den var så jävla häftig. Det fanns ju så otroligt mycket att göra i den, tyckte man ju då i alla fall. Men jag har faktiskt kvar min.
Men jag minns aldrig riktigt hur jag lekte med dem.
Jag minns att jag satt vid köksbordet och så finns det någon hiss man kan köra upp och ner. Och den här hajen som man kunde skada sig på som slår ut huvudet jättehårt.
Ja, men jag vill säga, jag minns Skalmont jag lekte med. Men de andra?
Ja.
Det var ju alltid mer samlargrejer för
man
mig.
Man bara plockade lite mer och så stängde liksom.
Men det var ungefär när vi var lite äldre så byggde vi fortfarande Lego. Men vi lekte ju inte med det ju. Utan det var mer att vi bara så här byggde upp det. Och som du säger, plockade med det lite.
Ja, och det var nog en av de första med samlarna.
Ja, det kan man nog säga. Att det här var liksom som vi gick ju slutade trean, början av mellanstadiet när vi samlade som mest. Och det var liksom övergångsperiod helt enkelt från att samla på grejer istället.
Ja, sen det var ju många av de första tycker jag som var rätt detaljfattiga. Eller så det kom ju coolare sen. Serie 2 där med den här tigen som jag hade, som heter Battle Cat av någon anledning. Men...
ja, det gör det. Vi kan ju ta de andra vågen där, Doomzonesen. Det är alltså ett gorillahuvud, en cyklop, den tigen som du nämnde, en triceratops, en skorpion och en haj. Jag kan bara säga att den hajen var den sista Mighty Max som jag fick. Och då tyckte jag, alltså kom jag köpte den bara av ren, eller jag fick den av mina föräldrar. Jag kommer ihåg redan när jag fick den att jag tänkte att jag vet att jag inte kommer leka med den här länge.
Alltså den är ju riktigt snygg tycker jag.
Den är riktigt snygg stängd i alla fall ja. Blodig tänd av den.
Ja, utav dem hade jag ju tigern. Jag tror att jag ville ha gorillan. Hade du den så?
Gorillan hade jag.
Ja, jag kommer inte ihåg vilka jag hade med.
Jag hade cyklopen också.
Okej.
Okay. Ja. Men efter det här så det släpptes, jag kommer en gång, ni var lite så här, åh, du måste se många vad som har kommit nu. Så va, ni sa inte vad det var, utan vi gick på till leksaksmagasinet. Och ni bara, tada! Du vet, det hade kommit alltså Mighty Max kroppar. Alltså en hel rörlig figur. Och jag bara, åh. Jag bara, var det bara det? Och jag tyckte verkligen inte att det var något, jag tyckte verkligen inte att det var något speciellt. Men det var
som nu då, när man visar.
Ja, precis, samma. Bara, du vet. Och kolla vad jag har fått, ett så här dyrt spel. Jag bara, Nej, men det var ju samma grej. Fast i så här efterhand, jag tyckte det kul att de gjorde liksom, innan var det bara huvudet man kunde öppna. Det var liksom en mindre actionfigur man kunde öppna, och där i kunde man, var det små figurer man kunde leka med.
Men jag kommer ihåg att vi faktiskt sa det, alltså innan det släpps, att det var häftigt att om det fanns kroppar, ja, tills man typ kunde sätta fast dem eller något sånt.
Ja, fast vi tänkte så, ja, att man skulle sätta dem på. Ja.
Så de måste ju ha fått förfrågningar om det, kan jag tänka mig. Men, jo, Magus hette den ju. Om det är den, tänk på den roboten. Den hade ju...
Nej, vänta lite, jag tänker främst på de här vanliga kropparna som kommer.
De små. Ja, de kommer nog se ännu senare än Magus.
Okej. Ja, Magus, ja. Men
jag var den första. Ja, men det var en stor robot, liksom lava-robot. Och så hade den en skitstor och snygg box.
Just det.
Kommer jag ihåg. Ja. Och sen när vi då öppnade boxen, alltså jag har nog aldrig blivit så besviken på en leksak, för att den var jätteliten. Den var ju liksom inte mycket större än en typ He-Man-figur eller något. Lite biffigare, men inte högre liksom. Och då blev jag jättebesviken. Men sen i efterhand, den är ju faktiskt rätt cool. Alltså det är en av de places där det finns mest att göra. Alltså man kan ju öppna rätt benen, armarna, huvudet, magen. Det finns jättemånga. Man fick ju alla de här coola pyrorna som var med i serien. Han nu, och vad han heter, den här karen med svärd.
Ja, alltså för att när serie 2 kom, det kan vi bara säga snabbt. Då hade en ny tv-serie lanserats. Så innan dess så var Mighty Max bara action eller figurer. Och då var han lite yngre pojke, var han ju då, med t-shirten instoppad i jeansen. Nu när tv-serien lanserats, så i den här andra vågen, då var han kanske 2 år äldre, så han ut att vara. Och lite mer rufsigt hår och lite mer eller t-shirten var inte längre instoppad i byxorna. Och då hade han fått 2 kompisar också, en uggla och då hade han den här killen med svärdet som också var med i tv-serien.
Virgil hette väl uggla, jag vet inte. Lite så här Yoda.
Det var han wrestlingbrottaren. Han är mörkhyade som var Virgil, minns han?
Virgil?
Virgil.
Ja, nej, det vet jag inte. Han blev lite mer hipster helt enkelt, Mighty Max.
Ja, i andra vågen.
Ja.
Det kom ju små horrorheads där också. Det var den här röda jävla Lockjaw heter den. Något grönt monster. Varulven och den här. Och sen zombie som jag hade.
Det måste vara de sista väl som släpptes, i alla fall i de butikerna vi handlade i. För att sen har jag sett bilder på ännu en serie. De har jag aldrig ens sett faktiskt i butik.
Ja, de ser ju riktigt uflippade ut. Det är de Frankenstein-liknande huvud. Och någon
sån här bakterie, någonting.
Flugan också, ju.
Ja. Sen släpps ju också de här ännu mindre, verkligen mini, som heter Shrunkenheads.
Men där måste vara bevis för att Mighty Max var mer samlobjekt.
Ja, där var det ju ingenting. Det var ju bara öppna, inte läka, var det. Jag kommer ihåg att själva Mighty Max var lite mer speciell i de jättesmå, för då hade han typ vapen. Och jag kommer ihåg att jag köpte ett Dracula-huvud.
Den köpte jag också.
Och där hade ju Mighty Max en stor påle i handen och sånt. De andra var ju bara liksom, de var ju samma typ, fast de har olika färger på kepsen.
Vi kan ge ett exempel här, för de här Mighty Maxen var ju alltid lite fiffiga, att om man stängde dem, då kanske en del av fienden på insidan var kanske en sköld, men när man stängde den så såg det ut att vara ett öga. Ett exempel är ju på den den här pyttelilla Shrunkenheads Drakland, den här pålen som du berättade om. När man stänger den Mighty Maxen, då är ju pålen Draklas pupill.
Ja, jag vet inte vad jag tycker om det, men i alla fall den här tigen jag hade med, där var ju en mammut med blodiga betar som blev tigens tänder när man stängde till exempel. Så.
Och ytterligare ett bevis på att det var lite mer samlobjekt. Samtidigt så kom ju såna här, vad hette de? De hade ett trollhuvud, ett trollhår.
Ja, just det.
Med en liten flärp på som man kunde sätta den kanske i...
I jeans, eller i bältet liksom.
Bältet, ja precis. Som också var, det var... Fast det var liksom bara en mun man kunde öppna, där i satt Mighty Max. Det var inte direkt, man kunde inte leka med den. Det fanns ju ingenting. Det var ju bara en mun man kunde öppna, där var själva figuren Mighty.
Men jag köpte ändå typ i alla fall en av varje sort liksom, så fort det släpps något nytt.
Ja, men vi samlade alltså så mycket, så vi var inne i Mighty Max. Och i Turtles var vi lika inne i. Men alltså jag förr eller senare. Jag har aldrig varit så såld på någonting. Alltså allt, om man kollar på allt jag ritade i trean. Vi läste om gamla Halmstad till exempel. Och även gamla Varberg och gamla Laholm. På alla jävla bilder har jag ritat att de här grottmänniskorna ser ut som Mighty Max-kepsar och Mighty Max-t-shirtar på sig. Ja. Genomsyrade, vi gjorde till och med en egen julkalender, du och jag, med luckor. Ja.
Och du och jag var ju faktiskt med i en tävling med. För att det kom ju sådana gratistidningar med. Ja, det var väl också serie där i. Skulle lansera honom så. Och där var någon tävling som du och jag skickade in. Man skulle skriva en slogan. Så kom det att jag kom på en slogan. Och så sa jag typ att ja, vi skriver samma då och skickar in. Och sen vann ju faktiskt båda med.
Ja.
Det var väldigt kul. Och då vann vi en sån här fräck digital klocka som man kunde ha på armen. Den har man ju kvar fortfarande.
Ja, samma här.
Mm. Bara så jag tror att du har läst upp det brevet i något avsnitt. Som vi fick vinnarbrevet.
Ja, vi kan ju bara säga att ni som... undrar vad vi sitter och snackar om. Jag kommer lägga upp länkar på Facebook så man kan kolla. För vi på den här sidan popcorn.nu som jag drev innan, då finns ju två rätt bra sidor där alla figurer är med. Så kolla igenom där, det syns alla de vi har snackat om.
Ja, jag undrar om det var så många andra som hade Mighty Max än vi.
Jag vet ingen annan.
Nej.
Jag har inte ens hört någon.
Nej, senare heller. Nej. Det verkar vara störst i Europa i alla fall.
Ja. Och framförallt då i Storbritannien. Men ja, alltså. Men det höll i sig rätt länge, i alla fall ett år. Och ett år är rätt lång tid man lite och tycker om
sådana grejer. Ja, det måste ju varit ett år för att, ja, med tanke på hur många olika serier vi köpte så måste det ju, ja.
Så hade vi Mighty Max-klubb.
Just det, i min källare.
Ja.
Där vi klädde ut oss till Mighty Max. Och vad var det vi gjorde egentligen? Ja, vi skrev och...
Vi skulle ha en utställning, bestämde vi.
Så just det, så skulle vi skriva fakta om olika då. Visst skulle många skriva fakta om isbanan, fast du skrev fajsa om isbanan.
Nej, ja, fajsa. Jag fattar inte.
Så tyckte jag det var kul. Sen släpps ju flera sådana här stora places med skurken Skullmaster.
Ja.
Det släpptes ju en sån typ Borgel som var liksom hans huvud.
Mm.
Och så kunde ögonen lysa upp rött. Den tyckte jag var helt otroligt häftig.
Ja, men jag kommer ihåg att jag tyckte det var kass att det var mindre än Skullmontane, eftersom vad då ska det bli mindre nu helt plötsligt.
Mm, ja, den är rätt cool.
Nej, men som sagt, Mighty Max var jätteviktigt för oss under en period där.
Mm-hmm.
Och det måste ha varit måste boundat oss eftersom vi hade klubb och allting.
Ja.
Det formade de personerna vi blev idag.
Ja, vi blev lite sugen på att skaffa någon sån här jag vill ha när jag var lite.
Mm, just det.
Ja.
Då kan vi det här, eller?
Ja, får se om det är någon av våra lyssnare som minns mig.
Ja, snälla, om det är någon som också samlar eller köpte, skriv in och bara säg hej. Jag samlar också på Mighty Max. Och så skriv en smiley också. Ditt namn. Ja.
Okej, i nästa avsnitt då är det faktiskt episod 30. Och då tänkte vi prata om Jackie Chans action kung fu till NES. Och vi kommer säkert snacka om Jackie Chan-film.
Ja, det går inte att undvika. Men Sebbe, ska vi fira avsnitt 30 genom att kalla det för en våldsspecial, videovåldsspecialare?
Ja, eller en komedivåld, kan man säga. Komiskt våld.
Ja, Jackie Chans action kung fu som sagt. Men i nästa tillbaksbild utav ett så tar vi bara för ett avsnitt, kära lyssnare, en paus ifrån 80- och 90-talens coolaste actionfigurer för att fira avsnitt 30 och fira våld. Så ska vi läsa upp en berättelse som vi skrev i mellanstadiet.
Ja, jag och Mang skrev en berättelse om
vi vill inte säga, men vi säger inte mer. Vi säger inte mer.
Jo, om en hund kan vi säga.
Ja, så kan vi säga precis. Ja, ja, videovåldsspecial i nästa avsnitt. Okej. Okay. Ja. Men avsnittet där på så fortsätter såklart med vi mot 90-talens coolaste actionfigur.
Ja, och Megaman 6.
Ja.
Jo, om en hund kan vi säga.
Ja, så kan vi säga precis. Ja, ja, videovåldsspecial i nästa avsnitt. Okej. Okay. Ja. Men avsnittet där på så fortsätter såklart... Men vi mot 90-talens coolaste actionfigurer.
Ja, och Megaman 6.
Ja, och kära lyssnare, där, kolla gärna upp Jackie Chan's action kung fu. För att jag vet att ni har licensspel till NES, men faktiskt, det här är något att ha faktiskt. Ja.
Det släpptes ju dock inte i Sverige, men Någon lär väl ha spelat.
Och vill du snacka, alltså vill du kontakta oss på något sätt, så mail pixelklubben64@gmail.com.
Mm.
Eller Facebook pixelklubben64.
Ja. Skriv en rad. Och glöm inte att ge oss en iTunes-recension.
Ja.
Det var ett tag sedan nu.
Det var ett tag sedan, det blir lättare för andra att hitta vår podcast. På något sätt har jag hört. Nej, men det är precis som att man kommer högre upp i någon form av cyberspace-ranking om man har mycket recensioner. Okej.
Okay. Mm.
Vi tycker så... att det är jätteroligt att få underhålla er. Så,
fortsätt lyssna.
Och tack som fan. Vänta, säg om det, för att det hackar där. Ja. Säg bara så, fortsätt lyssna.
Så fortsätt lyssna.
Och tack som fan för att ni har lyssnat.